Här är hans battleline. Tre Mighty Skull Crusher och så vidare.
Men det, den kan stå på ett objektiv längst bak eller något.
Ja.
Nu kör jag.
Kör.
Ja. Välkommen till Nyhamrad avsnitt 027, Krigsluntan listor. Och för er som har missat det så kommer Krigsluntan vara nästa helg i Stockholm på vars någon plan.
Vilket datum är det?
Ja.
24-25
november 2018.
Ja, bra. Nu är det svart på vitt.
Ja, men du har på när man lyssnar på det här avsnittet. Ja. Det, så. Och men det är slutsålt.
Ja.
Det har varit ett tag.
Det är grymt kul, tycker jag.
Mm.
För Age of Sigmar-communityn.
Mm.
Att den är så pass, börjar vara så pass stark.
Och att det kommer bli då Sveriges största Age of Sigmar-turnering hittills. Tidigare var det ju Fnatic som hade rekordet med 40-någonting.
Mm.
Men nu, det här är ju hästlängder större.
Mm.
Det, eller hästlängder. Men en hästlängd 20 personer.
Ja. Men hur är det med Gothcon? Du var väl där, Anton?
Ja.
Hur mycket folk var det på den?
36 tror jag då.
Ja, men det är klart, då har ju Fnatic varit störst. Och vi får väl fortsätta öka där då.
Jag tror inte att det är möjligt att man kan få 60 personer till Fnatic heller. Måste det.
Nej.
Jag vet inte.
Det är lite längre bort. Stockholm är lätt att ta sig för alla.
Ja.
Men vi har ju en stark ändå community här uppe med närliggande kommuner. De kommer ju från Skellefteå och kommer från Övik och Sundsvall och allt vad det kan vara. Så det är väl de här stockholmare. Vi måste få upp mer stockholmare.
Ja. Ska också säga det att Krigsluntan är ju en podcast, en annan svensk Warhammer-podcast. De har också gjort ett avsnitt om listor just, och ni bör kolla in Krigsluntan, de gör många bra avsnitt.
Ja, den podcasten är väl lite mer om, precis, de har tippat vilka de tror ska vinna.
Mm, det kommer vi också göra.
Ja, men det är väl lite mer fokus kanske på kärlek till roliga listor det här avsnittet.
Ja, kanske.
Vi får se.
Vi får se vad som händer.
Ja.
Och vi, ja, jag tänker att vi kör igång, för att det här tar ju sin lilla tid. Och med oss idag så har vi då mig, Linus Sjöström.
Mig, Emil.
Och mig, Anton Stenlund.
Per Sigvalius kommer också bidra till det här avsnittet. Digitalt.
Lite eget avsnitt.
Ja.
Tillägg.
Han kunde inte vara med oss.
Man får betala för expansionen.
Men det kanske skulle vara en Patreon-grej.
Man får med Per som kommentator efter varje avsnitt.
Subscribe ni som nyhamnad Patreon för $20, så får ni höra Per Sigvalius kommentar till avsnittet.
Ja, så det kommer antingen i slutet eller så kommer det in så instick, beror på hur mycket du orkar redigera.
Ja, det vore jättebra. Men ja, det finns ju som sagt 60 listor då. Och det är ju uppdelat. De gjorde ju så fint att de gjorde pajer åt oss med statistik på vilka slags listor det är.
Jag som trodde att det var du som hade gjort det här.
Nej.
Jag var ju som imponerad. Okay. Shit, nu har Linus jobbat.
Det är jag som har klistrat in deras bilder.
Ja, vi har ju så ett bra så Google-dokument som man kan gå in och kika i. Så det var jag så himla imponerad.
Tänk om det var jag.
Besvikelsen är enorm.
Jag kan ju inte redigera bort det från att ha sagt det.
Droppat ett par steg i mina ögon. Oj. Ja, men Order, lite, Order Reigns Supreme kan vi säga. 27 stycken av 60 spelar Order.
Mm. Order är också ganska många olika lag. Jo, ja, de så är det är inte det. Så konstigt.
Och väldigt liksom uppdelade fraktioner. Det är ju inte som Chaos som är lite så här blandat. Fyra man slänger stycken. Ihop liksom. Nurgle kan vara Skaven lika gärna. Mm. Och Beast of Chaos kan vara
Nurgle.
Ja, men de kan ju det.
Ja.
Så det de blir väl mer uppdelat liksom så här.
Mm.
Specifikt. Och det är klart, då blir det ju kanske fler som spelar.
Det är imponerande 9 stycken destruction-lister. Och här är det ju så att mixed destruction är ju sämst. Så att det är ju intressant att veta då, vad är det för destruction-lister?
Mm.
Det får vi se
sen. Jag är ju jätteglad över destruction.
17 chaos-lister.
Mm.
Jag blev förvånad att det var så mycket Nurgle.
Mm.
På Fnatic var det ingen Nurgle.
Nej.
Men det var ju mycket Daughters of Cain också. Det var inte den enda Daughter of Cain på...
Nej.
Fast de är ju bra. Så att det kan man ju fatta om folk vill vinna. Då är det ju bara... ja. En krycka så då spelar man.
Men Nurgle är också bra nu.
Jo.
Det...
jo.
De kan nog säkert sätta upp en bra fight mot Daughters of Cain.
Ja, de är väl kanske den armén som har bra med tools för det.
Mm.
Det finns en del Sylvaneth spelar med nu också, men jag vet inte om någon av dem egentligen har arméer som är anpassade för Daughters of Cain. Ja, vi får se.
Ja. Och sist och minst är Death med 7 stycken listor.
Det är nästan lika förvånande tycker jag.
Ja.
Det brukar vara populärt.
Ja.
Speciellt med tanke på de nya Nighthaunt och nya Legions of Nagash-boken som har gjort dem sjukt bra.
Ja.
Det är ju nästan lika mycket Idoneth-spelare som typ Nagash.
Ja, nästan.
Spelare.
Det är åtminstone 3 Idoneth-lister tror jag. Vi kan ju gå igenom order här. Av de 27 stycken så är det 5 Sylvaneth, 5 Stormcast, 5 Seraphon.
Mm, de är bra.
Det är roligt att se. 4 Kane, 3 Deepkin, 1 Order Draconis, 1 Free People, 1 Fear Slayer, 1 Phoenix Temple och bara 1 Mixed.
Ja, det som gör mig så lite ledsen ändå när man ser det här, att liksom det är 5 arméer som står för 80% av...
Det är de som har en bok.
Ja, är det så pass enkelt?
Nej, inte Seraphon.
Ja, men Seraphon
de
har
en gammal bok. Men...
ja.
Ja.
Men deras Battalion så är fortfarande...
Ja, och deras abilities är bra.
Ja, de är riktigt bra. Spelas de rätt så tror jag att de har chans med toppborden.
Så ja, Fire Slayer till exempel har ju också en bok.
Ja.
De nullar vi.
Ingen Karadon.
De försvann nu till 2:an.
Ja. Ja. Ja, det känns som att de försvann redan i GV17. Var de ju ganska nerfade.
Karadon, det är inte den enda Karadon-listan. Det är tråkigt.
Men de är ju också, det är så här, deras bok är ju helt obrukbar. Allting är ju, alla War Scrolls är omgjorda. Alltså alla Legions Abilities är omgjorda.
Mm.
Det är inte en samma bok som man har köpt. Så här, men man ska ändå köpa den liksom för att... Ja. Och sen ska du ha med FAQ'n som är lika tjock som häftet i.
Ja.
Ja. Så det är en liten så här besvikelse från min sida. Jag hade sett fler roliga. Liksom. Det är ju svinkul med Fire Slayers, Free Peoples, Order Draconis. Kul att sådana är med.
Det var ganska coolt. Man kunde göra en armé av bara Phoenix Temple.
Mm.
Det är 3 enheter typ.
Ja, jag håller på med min Spider-Fan-grott-lista nu. Den är... Det är bara 3 enheter. Men även Wanderers är en sån armé som man tycker skulle kunna vara med.
Mm. Ja,
de blev också sämre i nu.
Du spelade
deras Allegiance Abilities.
Ja.
På vilket sätt blev de sämre?
De kan inte hoppa runt lika mycket.
Varför inte?
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag har slutat med dem för ett tag sedan. Så.
Men du spelade dem ganska länge ändå va?
Jo. Men jag spelade aldrig en 2000 poängs turnering med dem.
Okej.
Men jag höll på att testa inför Fnatic någon gång. Och så kom Deepkin.
Ja, oh, just det.
Så då tog de över.
Mm.
Men det är ändå... Jag vet inte. Dispossessed hade varit kul att se också. Jag hoppas. Men de är ju så här, det är tråkigt att de är ju... Dels är det väl Devoted of Sigmar som vissa av deras... grejer har hamnat i av någon anledning. Eller Ironweld?
Ja, det. För, eller vad menar du? Dispossessed?
Ja, det är
deras grejer har hamnat i Iron Well.
Ja. Mm. Så att det blir så här folk då som vill spela dvärgar, då blir det så här antingen så spelar du Mixed Order eller så kör du...
Mm. De har ju dock en lite egna knep för sig som... Det finns ju dispossessed spelare här i världen som kör med Thunderers och den här yxan som gör att de får hacka sönder marken och komma upp
och
blåsa bort saker.
Deep Striker.
Mm. Mm. Så de finns ju ute i världen, men inte så många i Sverige.
Nej. Ja, men det är klart det som du säger, Anton, att det är ju de som har ordentliga böcker som ligger i topp. Alltså i mest antal spelare, förutom Fireslayers och Caradron. Men de är ju som förda bakom ljuset.
Destruction-listor då.
Mm.
Där har vi en ordentlig bok. Det är 4 stycken Iron Jaws.
Ja.
En Moonclan, en Spiderfang, en Gutbuster och 2 Mixed.
Ja, och inte en enda Beast Claw Raider som är den andra faktionen som har en bok.
Nej, Beast Claw...
Det är väl förståeligt.
Var det någon Mixed som hade Beast Claw?
Ja, de hade en Stonehorn.
Ja.
Så är det. Den är ju bra.
Platsar ju. Men det är väl den enda som...
Ja, Thundertusken är ju cool, men den är ju också så här... Den skulle behöva någonting mer. Den funkar ju liksom för... Om du kör typ 4 stycken, då kan du snipa bort allt av värde. Sådär. Mm. Men så fort du kör mindre så blir det för opolitlig.
Mm.
Och så fort de börjar tappa wounds då... Jo. Så ska man ha liksom 4 stycken sådana, då får du ju typ inte plats med någonting annat heller.
Jag körde en sån lista.
Ja.
En gång. Eller några gånger har jag provat det faktiskt. För jag tänker att de kan ju heala varann också, det tre.
Men det är för lite.
Ja, det var, och de har minst sett och hit. Så det är bra.
Ja.
Men det, som sagt, det är för lite. Man lyckas inte blåsa bort.
Nej, det är 24 wounds.
På 2 plus.
Så det är 84% chans då att göra 24 wounds första turen. Om du är i range.
Mm.
Det är det också.
Ja. Men av statistiken här då. Det är roligt att en Gutbuster är med.
Ja, jag skulle säga att det är ännu roligare att en Spider-Fan grottar med. Det känns ju ännu mer. De har 3 units att välja på.
Ja, den listan är lite rolig också.
Ja, alltså det är jag som håller på att bygga på den. Jag kommer att prata lite om den. Jag är ju som smygförälskad i den.
Ja.
Mycket spells och ja, den är skitcool.
När jag just hade börjat med Age of Sigmar och skulle börja testa, då mötte jag en kille som spelade dem. Den enda matchen jag har kört mot Spider-Fang. Och de var farliga.
Ja, de har ju lite roliga combos. Problemet är att de saknar Allegiance Abilities.
Mm. Spelade mixade Dark Elves. Så jag hade som ingen...
Nej, du fick stryken då.
Det var ganska jämn match ändå.
Ja. Ja, men jag tror att den är rolig. Är det Chaos sen, eller?
Ja, precis. Berätta vad som finns.
2 Beasts of Chaos, 4 Nurgle, 3 Slaanesh, 4 Khorne, en Tsiinch, en Legion of Azorg, en Scryer, en Mixed, och ja, det var det. 17 totalt.
Lite som Order.
Ja, det är väldigt tungt. Det är Khorne, Slaanesh och Nurgle. Tsiinch har bara en spelare, trots att de har en ordentlig bok och är en riktigt bra armé.
Beasts of Chaos.
Men kan det vara det?
Ja. Inte fler som.
Men det kan vara det att de är så pass ny att det är få som har hunnit liksom speltestar ordentligt. Mm. Men Tsiinch är ju... Jag undrar om folk blir så här disheartened av att de blev så förändrad. Att det är därför folk inte vågar spela med dem riktigt.
Mm.
För att så här, ja, men jag hade ju den här listan som jag körde och den funkade på det här sättet. Och sen så nu, det vart ju helt changed inför 2.0. Så här, och lore-mässigt var det ju skitkul, tyckte jag, att det blev helt förändrat. Men de spelar inte på samma sätt, du får mindre gubbar på plan, men du kommer ju samman under matchens gång.
Ja.
Och det är ju ganska garanterat att samman är mycket. Så att jag är förvånad, men...
Men jag tänker, om jag hade haft en Tsiinch med, och jag hade spelat den och hade liksom vunnit massa med den. Och de är ändå till att bli sämre.
Ja, fast den är inte sämre, den är annorlunda.
Ja.
Eller det är klart, det är inte samma...
Liksom, men jag skulle inte heller vara motiverad att fortsätta spela den.
Nej,
jag kanske inte. Man verkligen gillade att spela med en changed host.
Ja.
Den var säkert rolig. Det var ju väldigt mycket tricks med den. Men...
Det kändes ju verkligen som att det var så här, bli hållen i handen av GV och spela Tsiinch i första versionen av Age of Sigmar.
Mm.
Det var lite för bra. Det är lite som Daughters of Cain. Många gnäller på nu att de är så här, lite för bra.
Jo, det kommer alltid finnas en som är den.
Ja. Men jag tror att Siege är hyfsat balanserade nu ändå. Men de kommer ju etta och sexa på Fnatic.
Mm.
Så att de kan ju uppenbarligen spelas fortfarande. De har två Siege och båda hamnar topp.
Ja, de fick ju en Enlightens boosters, ju.
Ja.
Ja, men satan. Men det är tack vare Beast of Chaos, det är inte tack vare Siege.
Nej, ja, men det är ju ändå, det tillhör.
Men det är flest där. Där har vi fem Grand Host of Nagge. En Legion of Blood och en Nighthaunt.
Ja, det är ju som vi är förbryllade. Men det är väl kanske det att det är för liten sample size. Det skulle behöva vara typ 150 spelare för att man ska få ut typ ett hyfsat.
Det skulle bli två Nighthaunt.
Ja, men då tror jag att det hade kanske vägt upp på ett annat sätt. Men det kan ju också vara det att de är jätteny. Folk inte har nog prima sina modeller vitt och
eller hitta rätt kombination av enheter.
Ja, men kanske det också.
Det är nog det som är svårast. Kanske inte fanns någon som var så där kör med de här så går det bra.
Ja, men fast det är ju hur många var det? Det var väl typ fem anmälda på Fnatic. Nu tror jag bara det var tre som spelade, men det var ju hur mycket som helst jämfört med det här som är 30% mer spelare.
Ja, visst.
Det är olika med.
Det är faktiskt, det känns som att det är ganska olika om man jämför södra Sverige och Norrland liksom.
Ja, men jag tror att det bara är så sample size. Alltså att det är för, det finns för många arméer och så, här, så många spelare där som spelar så det kommer bli så här
funky. Kanske har flera arméer också.
Ja, men det tänker jag också. Men jag tycker det ser roligt ut ändå. Det är ändå en hyfsad variation och många lag som folk inte har mött tidigare tror jag. Alltså Slanesh tror jag inte är så många som har spelat mot. Och...
Ja, nej, de har aldrig spelat mot.
Har du mött Alex tidigare när han har kört dem?
Ja, jo, en gång, men inte med summoning.
Nej, just det. Men deras summoning är inte bra, alltså. Den är jätteknepig.
Ja, jag har hört att den är bra.
Okej, okay, ja, men av alla summoning-system så är den svagaste, tror jag.
Vilket självklart. Mm.
Ja, alltså det finns ju... Sylvaneth är ju som... Deras samlingssystem är ju typ non-existent. Det är bara så här, du har en ability bara här, samla typ. Och så en spell. Ja. Och det är så här, precis vad de tog bort ifrån alla andra arméer. Det liksom la de till typ på Sylvaneth.
Ja, nej, mystiskt.
Ja, det var lite konstigt. Men det kanske funkar lore-mässigt ändå.
Ja, okej. Okay. Ja. Men vad är det för slutsatser av statistiken då? Men jag tycker att det är intressant att det är fler slanderslistor än Nighthaunt.
Ja, det kan jag bara hålla med om. Kul att det är mycket Nurgle. Förvånad att det är lite Siege. Förvånad att det är lite Death överlag.
Ja. Det känns som att Viken har börjat dyka upp nu idag.
Jo,
nu är det något till.
Tre stycken, ganska många ändå.
Ja, ser man i brittiska metat, de är ganska snabb på att flippa över till nya arméer när det kommer. Och, liksom, jo, men det går fort, de flockar liksom. Så fort metat förändras, då är det 10 stycken toppspelare som spelar den armén. Så där har man ju sett att de är ju en riktigt bra armé. De är ju liksom hack i häl på Daughters of Cain i princip. Nivåmässigt. Så att,
det går i takt med typ Magic och sådana spel.
Ja.
Jo, direkt precis. När det kommer något nytt.
Sverige är väl lite långsammare så det är ju inte lika mycket turneringar eller så mycket längre avstånd och det är klart det blir det tar lite längre tid för folk då att förändra. Mm. Sen är det mer spelare där också i England.
Ja. Jag tänker nu så har vi hittat några listor som vi tycker är lite extra roliga att prata om. Så vi kommer turas om att prata om dem. Och sen ifall vi är helt knäckta i huvudet eller inte så kan vi ju gå igenom fler listor sen. Mm. Vi får se.
Det låter bra.
Men jag tänker börja med Andreas Johanssons Legion of Asgore. Och ni kan ju bara lyssna på det tidigare avsnittet varför Legion of Asgore, då Andreas förklarar vad det är för typ av armé liksom och hur de fungerar. Och den här listan då, det är nästan samma lista tror jag som man körde på Fnatic. Och där hade han otur med matchup som jag förstod det. Så att den kan prestera bättre den här gången. Och för den gör mycket Mortal Wounds. Så det är tre stycken Magma Cannons som på alltså på 3-4-5 så gör den 3-4 eller 5 mortal wounds eller 6. Men på 1 och 2 misslyckas de. Han har ju den här betalionen som gör att han får åka tåg.
Med, det är ju skitcoolt.
Jag ska dra fram själva listan. Jag kan berätta allting han har. Det är, på leader så är det 2 stycken Bulkentaur Tauruk och en Daemon Smith. Som battleline har han 20 stycken Infernal Guard Iron Sworn, 10 Infernal Guard Fireglaives och 10 Infernal Guard Fireglaives. Som en övrig unit är det Kedai Fireborn.
Ja, de är ju livsfarliga.
Ja, de, vi pratar mycket om att de liknar då de här nya Sinch Sengård som disk.
Mm.
I hur de är liksom. Det är som,
rör sig snabbare än vad övriga armén gör.
Fast 8, inte 16. De rör sig 8.
Ja, men det är ändå bättre än 4 som dvärgarna har överlag ja. Annars.
De har många attacker var som gör D3 skada. Men och ingen ränd.
De når 3 tum också.
Ja. Ja, det är bra.
Så han berättar liksom att han brukar använda sina magma cannons och käfa med. Så att de står för liksom framför och sen står de där bakom och slår över magma cannons.
Ja, det är ju skitkul.
Ja, men hans strategi var som att allting är bra och ingenting är egentligen...
Han klarar sig utan det mest.
Ja, precis. Mm. Och folk brukar vara rädda för magma cannons då, så att de prioriterar att gå på dem. Och det är typ, ja, det är inte fel beslut, men inte heller rätt beslut. Nej. För att allting annat är också jättebra.
Nej, men det här är så här med som man ska ha saker som gör damage på flera units. Alltså, ja, spells som sprider sig, kometer som du får välja flera units eller...
Ganska coolt med Warcrokes. War Engine som i närstriden då.
Ja.
Ja.
Det är den som...
Det är nog bara den som finns.
Det är den som leder... Skullcrackern leder ju tåget som kör. Och den gör ju 2 D6 attacker. Mm. Och med D3 damage när de går igenom. Så den är jävligt bra på slåss.
Mm.
Den är stark melee och Bulkentaurerna är väldigt starka melee. Han kör ju Miasmatic Blade på den ena och Doppelganger Cloak på den andra. Så att tåget och de där, de kommer ju charge och slå sönder saker. Och
sen har de någon buff också, va?
Mm.
Ja, fan med det. Men kan ha fel.
Det har de säkert. Och allting annat sprutar bara mortal wounds.
Ja.
Hej vilt. Och Daemon Smith förlägger den här spellen som är minus 1 och hit. Och alltså det är...
Men det här är... De pratar ju även om den på Warhammer Weekly.
Okej.
Okay. Körde de det som släpptes i natt.
Mm.
Pratar de om Legions of Asvarg.
Mm.
Då är det ju han Honest Wargamer som han är väl en big proponent av Legion of Asvarg.
Ja.
Så vill man veta mer, det ska man lyssna på det poddavsnitt ni spelar in. Och sen kommer ni på YouTube sen och kikar på Warhammer Weekly.
Ja, just det.
Får man sin dagliga dos av kaosdvärgar.
Mm. Och jag tänker att han har ju spelat fler matcher nu. Han hade ju inte spelat någon match typ när han kom till Fnatic. Så nu har han ju spelat fler. Och vet hur han ska spela den. Och har lite bättre matchups så kan det gå bra för den här listan.
Mm.
Jag tycker om... Ja, jag och Linus pratade ju länge liksom om vart är Chaos Dwarf-spelarna. Alltså, egentligen har jag fått se en i kött och blod, så ja, jag faktiskt. Hejar på dig.
Och den är snygg armén också. Alltså det tycker jag för mig, det här liksom tematiska är så himla viktigt. Och han har ju verkligen lyckats både med liksom målningen och med modellerna han har valt och liksom fått ihop det på ett bra sätt.
Mm.
Så att jag hejar också på
honom. Han sa att han hade spelat 5 matcher innan. Så nu har han ju spelat 5 till.
Ja.
Minst.
det var min femte lista.
Ja. Vad hade du då, Anton?
Ja. Jag har valt listor efter sånt som jag var lite osäker på och ville lära mig. Så jag har tagit chansen att läsa på om lite grann. Så först valde jag Beast of Chaos. Som Erik Sundberg spelar. Som jag mött på... Gott kan den gå.
Okej. Okay.
I första rundan när jag var där och spelade.
En gammal fiende.
Ja, så han spelar Beast of Chaos. Med en Beast Lord som general. Och sen har han 3 stycken Great Brave Shamans. Som är magiker. Som, ja, de är jättebra. Jag har mött Beast of Chaos en gång på Fnatic. Det var, ja, de har mycket roliga tricks.
Vilken var det du mötte då som spelade?
Marcus Persson.
Ja, han mötte jag ju också. Mm. Och vad är det de här för, de Brayshaman, du kommer inte ihåg exakt vad det är de gör. De har ju någon spel som gör någonting jättejobbigt.
Ja, de har ju en egen spellor att välja mellan och deras spel så alla är väldigt bra.
De har ju Devolve som drar.
Ja, det är mot de den grundspelen som de har.
Ja.
Men sen har han valt en spel som sänker armor save. Just. Som är som genomgående tema med armén.
Ja.
Och sen kan han göra mortal wounds på range. Han väljer en terrängbit innan 24 tum. Och så tar alla inom tre från den.
Mm.
Det är tre mortal
wounds. Ja, just det. Var den jag var så himla rädd för. Så var jag bara upp med Geminids och Draika så fort som möjligt. Och döda innan han hinner kasta spells. Oj, livsfarligt.
De är ju så billiga de här magikerna. Man kan ju köra för cykeln.
100 poäng.
Mm.
Det är inte många magiker. Ganska ovanligt ändå att magiker kostar 100 poäng.
Det är shamanen. Destruction shamanen liksom. Cave shaman.
Några skaven.
Det finns ju några order magiker också. Som
en kostar vanlig wizard där det är 120.
Ja, men du har ju branch witchen kostar 80. Branch wraithen kostar 80.
Kanske inte så ovanligt.
Ja. Spellweavern 80.
Okej, scratch that.
Hans tredje great brave shaman har en spel som kan ge monster en extra attack på alla deras melee weapons.
Det är jättebra. Vad har han för monster?
Han har en Gorgon.
Ja, just det.
Och summoning poäng.
Ja.
Sen kommer vi förmodligen kunna sätta upp andra livsfarliga monster som man inte vill ha nära sig.
Den funkar så han får en poäng i början på varje runda. En sån här summoningspoäng.
Mm.
Och sen kan han, om man har en shaman och en annan enhet innanför tre från den här stenen.
Mm.
Då kan han offra D3-modeller och så får han så många poäng.
Ja. Jag spelade en testmatch igår inför söndagsturneringen mot Jons, Beast of Chaos. Och han lyckades ju få 3 poäng varje sacrifice. så han
men det många, man kan bara göra det en gång per runda, eller?
Mm.
Ja.
Men då fick han 4 samling points per runda.
Ja. Men fan, när jag mötte Marcus, han fick ju upp 2 stycken cockatrees.
Mm.
Men han hade någon bataljon som... Eller något sätt att få extra utöver
vanliga.
Just det.
Att han fick en extra per runda eller något.
Ja, just det.
Ja.
Någon sån. Jag har inte läst alla bataljoner.
Det är en bra armé.
Jo.
Vad har den mer då?
Han har en Dragon Ogre Shaguth.
Ja.
En lite större magiker som en bra fighter också.
Mm.
Men han kan buffa så en enhet får ett medie rend.
Ja, just det.
Och healar. Nej, det var en spel han hade valt från sitt lore.
Mm.
De har olika lores.
Ja.
Bray och Dragon Ogres.
Precis.
Och så sen hans egen spel. Den healar D3 och ger rerolls to wound.
Mm.
Till en enhet.
Det är det här som är en bra kombon med att han sacrificer sig själv och sen healar han sig själv D3. Så den dör ju aldrig.
Mm. Nej, hur många wounds har den? Den har typ 8 wounds också eller någonting. Så att den är ju ändå så här, den är svår att döda på en runda bara. Om man inte går in med någon jättefarlig unit.
Och rerolla fail wounds på besticors. Det är ju jättefarligt.
Ja.
För det är som hans hammare.
Ja, 30 stycken.
Ja, som, de har 3 attacker i grund. Som de kan få rerolls från Beastlordens...
Commandability.
Men han måste döda någon först. Okay. Slår den innan han kan använda den. Så det gör ju att någon annan hinner slå emellan.
Mm.
Så, men fortfarande bra.
Vad har han med för Battleline?
Sen har han Bestigor. Ja, de är Battleline också. Han har 30 gores och 2x10 ungores.
Just det. Mm. 30 gores, så det är väl bara för att hålla
objektiv.
Ja, jag antar det.
Chef.
Angorsen är ju sacrifice food också.
Ja. De så. Där har ändå 2 attacker när de är över 20. Men det är 4+, 4+. Så det är...
Uh-huh.
Ja. Man kan buffa upp dem med rerolls kanske, men... Ja,
ja, det är lilla 90 poäng extra för att få bäst i går. Så nu fattar man liksom att han inte fick plats med det på den här listan som han har gjort. Men
det är ju det skulle värt gå varje en dag, typ. Ta ut någon endless spell.
Ja.
Buffa upp till bäst i går sen till kanske, men...
Ja.
Vad är det Desolating Beast Herd gör?
Varje sexa to hit blir en extra attack
okay.
Om han är på motståndarens sida.
Cool. Mm. Alltså bestigar, oj, den här bestigarsen kommer... Jag har så ont, inte
exploderar klokt. Attacken. Han behöver inte slå dem igen, utan de träffar automatiskt.
Ja. Oh, just det. Så att varje sexa att du hit blir, och så kan han ge sig själv plus ett och hit med någonting. Har han något sånt?
Mm. Förmodligen.
Någonstans vem då tänkte du? Nej, men jag tänkte om han ger sina bestigars plus ett och hit, då blir det ju femmer istället. Som man får...
det tror jag inte de kan, att det fanns någon sån buff.
Nej.
Och så står det modified sixes.
Just det. Men sen har han The Younger Raiders.
Mm. En, det är faktiskt en väldigt bra enhet. För de får gå innan rundan börjar.
Mm.
Så då kan man göra en första linje screens.
Just det.
Just.
Eller springa snabbt till ett objektiv på sidan eller något.
Och mer.
Och så tre bulgars också.
Ja.
Ja, men, Gorgon. Ja, den är också med.
Men bulgars är så jävla bra alltså. Mm. Det, när, i testmatchen igår, när Jon, han slog ihjäl en magmadrake med en trea bulgars. Men det är 15 wounds. Och, men han säger det, att antingen gör de det här eller så gör de inget.
Mm.
Det är väldigt swingy.
Mm. Är det 4 plus? Eller?
Nej. Jag vet faktiskt inte. Men de kan göra väldigt ont alltså, när de känner för det.
Ja, de har väl 3 damage på sina attacker.
Ja.
Mm. Och 4 var eller något sånt.
Ja.
Mm.
Ja, men cool lista.
Ja, ifall Erik Sundberg kan spela den här så... Ja, nu finns det så sjukt många bra listor att spela där. Mm. Men topp 20.
Ja.
Alltså jag törs inte säga topp 5 eller topp 10. Alltså det är topp 20, törs jag säga.
Ja, ja, men jag har... listan jag har valt då först. En Spider-Fangrot-listan.
Mm.
Och det måste jag göra eftersom jag håller på att bygga min egen liten Spider-Fangrot-armé.
Mm.
Och han har 4 stycken... Arachnorx Spider with Grot Shaman.
Hell yeah.
Hells to the fuck
my kind of guy.
Ja, alltså det där, jag blir så glad. Så han har en Grot Big Boss och Giant Spider. 10 stycken Grot Spider Riders. Och så har han 6 stycken Elder Spells. Alltså det här, jag blir så lycklig när jag ser det här. Det är bara varmt.
Men
alltså,
det känns som 3 för många, men...
Ja, men alltså, ja, jo visst. Det är, om man ska göra en så här superkompetitiv list så här. Men varje Grot Shaman på Spider har ju... 2 spells. Så att jag tror att hans taktik är att ha shamaner som kan röra sig hyfsat fritt, kan kasta mycket spells. Ja, men jag tror det han saknar är väl kanske att ha units och blocka upp saker med och hålla objektiv. Så...
Om man hade haft 3 endless spells och 4 spindlar.
Ja, de är ju, alltså problemet med dem är ju att de är så himla dåliga. De har ju sett, visst de har 2 wounds, men det är 5 plus save.
Ja.
Så fort du har en ren typ så sprängs de i luften och så har de, om det är 4 i bravery tror jag. Så det,
så. Men kan du inte alliera något för 400 poäng?
Ja, men jag vet inte, jag hade, alltså den listan jag håller på att göra, då har jag ju 2 stycken Grot Shamans på Spider.
Mm.
Han hade kunnat kapa en av dem och så plocka in någonting annat och så kapa lite av Enderspelsen tror jag. För i och med att det är med Realm och Realm-spells så behöver han ju inte ha så mycket Ender-spells.
Nej, just det. Mm.
Men det kan ju bli en rolig grej om han lyckas få in då 5 stycken första rundan. Och så här, vem tar priority?
Mm.
Så här, gamble. Mm. Ja, det är en kul lista. Och sen har jag ju Firestorm Allegiance, Stoneclaws, Gutstompas. Mm-hmm. Och den är ju lite random också, hur den funkar.
Den är ju från Firestorm-boken, jag har spelat den.
Ja.
Och med lite,
den man slår på tabellen.
Ja, precis. Han slår ju alltså en D66. så att det är ju väldigt, men det är väldigt typ 12 stycken olika saker som kan hända.
Ja, den bästa saken som kan hända är att en dödad unit får komma tillbaka.
Ja, men det finns ju andra saker också så här, typ D3 units får flytta som i movement phase, han får ambusha en unit. Och då är det bara så här, det står så här, that unit can be set up again anywhere on the battlefield. Så det är antagligen att jag kan spela med den och sen helt plötsligt så bara ambusha den från typ ingenstans. Det är så regeln är skriven i alla fall.
Men det rullar man det någon,
det gör man i början av matchen. Men sen finns det så här, you can add plus 1 to hit rolls for models in the friendly unit if they are attacking an enemy unit. Ja, det känns ju okej. Men det, då är kanske problemet att han har ju som ingen hammare Ja, så han har ingenting som kan gå in i närstrid och bara mata ut.
Nej, de här behemothsen, liksom spindlarna.
Mm, de är okej.
Okay. Ja, hur fight är de?
Ja, men alltså de gör ju så här mortal wounds på 6 år. Mm. Och så kan han buffa upp det så att det blir på 5 år. Och han kan göra så att han kan dubbla, han har en spell med den som gör, om han lyckas med den spellen då gör han 2 mortal wounds istället för 1 mortal wounds.
Hur många attacker har den då?
Den stora spindeln, jag är inte säker. Jag undrar om den har 2 eller... De små har 2, så det kan vara 4 kanske på den stora.
Ja, så på 5 av 4 attacker?
Ja.
Det är inte så bra.
Nej, alltså det är det. Alltså, man ska ju helst ha kanske en unit med 30 spindlar. Mm. Så du har liksom en maxad av de här små spindlarna. För då kan du ju få ner dem på 5 och att de gör... 2 mortal wounds. Så har du 60 attacker. Mm. Om du liksom lyckas komma in i typ 2 units eller någonting med dem. Kanske inte får in 60 attacker, men så att du får in 40 eller 50. Och alla 5 gör 2 mortal wounds. Ja. Då börjar vi prata... Ja.
På tid.
Ja. Mm. Då pratar vi om någonting som kan börja göra ont. Mm. Så att jag tror mer att hans lista är en kul lista. Han räknar med att få göra liksom roliga saker i spelet. Och det kommer bli kul om han får upp liksom 6 ender spells.
Ja.
Och liksom, det kommer börja hända så mycket konstiga grejer.
Ja. Det var ju någon kommentar på Kicksluntan Facebooken som sa att, ja, i och för sig det var inte mixta, men att de 2 mixed destruction listorna skulle få slåss om sista platsen.
Mm.
Jag säger bara att jag hoppas jag får möta den här. Liksom, det blir väl en monster mash.
Ja, men den här, det är en kul lista. Jag tror inte att den är, alltså man ska inte underskatta den. Men jag tror att han saknar lite för många delar för att kunna göra den kompetitiv. Men den är cool.
Ja, den är väldigt cool.
Han får min första stjärna i alla fall för coolast lista tillsammans med dig då. Men det...
ja.
Ja.
Hoppas på den. Då var det min tur. Om du var färdig.
Ja, jag är färdig.
Ja. Nu ska vi åka av, för nu är det Carl Åkman som spelar Korn. Och tack.
Segway.
Den här listan är så sjukt bra. Från Mortal Realm Gyran. Han har en Lord of Corn och Juggernaut med Gyrstrike. Han har Scar Bloodwrath och han har en Slaughter Priest. Här är hans battleline. 3 Mighty Skull Crusher, 3 Mighty Skull Crusher, 3 Mighty Skull Crusher, 3 Mighty Skull Crusher och så vidare och så vidare och så vidare. Han har totalt 21 Mighty Skull Crushers.
Och för de som inte har så här on top of their mind vad det är för någonting, det är de här typ noshörningarna va? Som,
ja, det är ryttare också.
Ja, men det är Bloodletters som sitter på. Eller?
Mm. Mm. Han har 10 Blood Reavers, 20 Chaos Marauders, en Skull Cannon och en Chaos Warshrine. Och sen
en Skull Cannon.
Ja.
Den var oväntad.
Ja, han hade ju kunnat fått in en 3 Mighty Skull Crusher
istället. Ja, han kunde ju skippa Warshrine också. Den har fått in 6 extra.
Den är ju helt...
den fyller ett syfte i alla fall.
Men den där kan ju eventuellt skjuta bort något, men jag
är förvånad. Men den är ju så Ja. Det kan ju bli så att den är 1 wound på hela matchen.
Men den är inte helt sämst på att slåss heller faktiskt.
Nej. Man kommer ju inte gå in i närskild med den, tror jag.
Så att den här listan är ju enormt rolig för att när han chargear, då blir det D3 mortal wounds.
Ja.
På en, jag tror att det var på en 4+.
Ja, men de är som billigare.
Nej, så här är det. D3 mortal wounds på varje lyckad charge. Men om uniten han chargerade 6 eller fler modeller, då är det D6 mortal wound.
Aha, ja.
Så möter han någonting som har 6 eller fler modeller, vilket är väldigt mycket.
Ja.
Då är det D6 mortal wounds. Och han gör, alltså han chargerar med 7 saker.
Ja.
Och så 7 gånger D6.
Ja.
Och om de dör, fine. Han får ju summoning points.
Men sen är det ju, alltså den här listan är ju ganska intressant ändå, för han har ju enormt många drops. Alltså hur många units var det med Skull Crushers?
Man har ju en bataljon som man går in
i. Ja.
Det är så det blir en one drop.
Breast and Pied.
Förutom kanonen och Warshrine.
Jag vet inte.
Det är 3 drops alltså.
Jag vet inte hur många Skull Crushers som ingår i en Breast and Pied.
Han har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken units. Det är klart, ja. Det är cool lista. Jag tror den kan överraska, men det är lite one trick pony. Alltså lyckas du blocka med chef?
Ja, chefen försvinner.
Jo, visst, men då kan han ju inte köra. Alltså, står han tillräckligt långt fram så då kan han ju bli...
En som där enhet är ganska tankig ändå.
Ja. Hur många ord sa de?
Jag tror att vi kallar
4. Så det är inte bara så att man tar bort dem sen.
Nej.
Då är det så många olika små enheter.
Det är lite som Gorgrantas fast bra då, kan man
säga. De har 5 ondstyck, 4 plus save.
Mm.
15 ons.
Mm.
Hur många attacker har Bloodlet?
De får också plus på sin charge. Plus 1.
Mm.
De har totalt 8 attacker. Men det är inga jättehejare. Det är liksom 3 plus 3 plus ingen rend, en skada.
Bloodletters då, eller?
Han har ju valt lite olika här. Bloodclaves är 2 attacker, 4 plus 3 plus en rend, en skada.
Ja, men de har 6er, gör de mortal wounds kanske?
Mm, nej.
Inte.
Inget sant. Och sen är det ju Juggernaut, Brazen Hooves, 3 attacker, 3 plus 3 plus, ingen rend, en skada.
Men det är ganska, alltså, de är ganska bra ändå.
Ja, jo, det blir många attacker. Alltså det blir ju, ja, om man har till exempel då axen, då är det ju 5 attacker per figur. Så 15 attacker, 3 plus 3 plus.
Det måste vi säga okej. Ja. Alltså han kommer ju få in en 4-5.
Och Korn har ju tiotal sätt att buffa de här sakerna på också. Ja.
Men hade han några hjältar som var...
Slaughter Priest, Scar, Bloodwrath och Lord of Khorne och Juggernaut.
Ja, men det kommer ju vara svårt för honom att hänga med.
Mm.
Den där Bloodwrath, han är en väldigt effektiv liten hjälte. Han är bra mot stora enheter.
Ja.
För han får lika många attacker som det är enheter innanför 3. Ja. Och så träffar han på 2+.
Onda på 3+.
Ja.
Cool. Ja, visst.
Var det rändigt också?
Mm. Mm. Och nå 3 tum.
Ja.
Men det är Slaughter Priesten som ska buffa då. Men vad är det den? Är det den som har bubbla?
Han har ju Blood Sacrifice. Så han vill ju ha summoning points av den.
Och då ska han döda sina Blood Reavers.
Eller Marauders kanske.
Ja.
Jo, jag tror att det här... Det är lite som den här idén jag hade med Beast of Chaos. Att man bara skulle köra Razor Gores. Alltså bara charge och hoppas att saker dör. Det är en Korn Cavalry-lista det här. Väldigt kul.
Ja, coolt. Jag tror vi går vidare om vi ska hinna med.
Då är det mer summoning. Ja. Seraphon. Jag var lite osäker på exakt hur summoning funkar, så jag tänkte att jag skulle läsa på lite.
Mm.
Mm. Jag har lite koll på det. Om det
först är det 2 Engine of the Gods.
Ja.
Som är, om man har lite tur så kan man få ta fram 20 skinks.
Mm. Han slår ju 4 tärningar.
Ja.
Och så får han välja... Tre av dem och välja
han ett resultat. Han behöver 14 för att få sömning.
Precis, och det är såhär...
Folke Byfors är hans seraphonlista.
Jag tror att har han 2 stycken en Road Gods med 4 tärningar, då är det snitt varannan runda som han får samordna då. Mm. Antingen Reproductals eller 20 skinks eller vad han vill samordna då. Och det är ju ganska bra snitt.
Men även om han inte får det så gör de ju, skjuter de ju ut bort och hons.
Ja, det är D6 inom 24 tum, tror jag.
Eller... Om man får 9 till... 69 då är det D6. Om man får 10 till 13 då är det, då gör den inom 10 och så på alla enheter på 4 plus tar D3 mot ons.
Ja. Men sen har jag även lyckas han få 3 sexer. Då får han rerolla move, run, charge.
Han dubblar det.
Ja, det kanske är så han gör. Och så sen ser det ut att bli rolla hit och to wound. Kan han
det? Nej. Dubblar move och dubblar sina attacker tror jag.
Ja. Det är ju, den är helt sjuk i alla fall.
Ja. Och sen är det en Asteroid Bearer som ökar range på sina spells bland annat.
I plus 1 och cast.
Ja. Och sen när man har han med så får man D3 poäng i början på sin runda istället för en i den här summoning poängen.
Ja, man får väl utöver va? Du får 1 plus D3 tror jag.
Nej, man får 1 för att man har en Starmaster som general, en slan.
Ja, just det.
Och så slannen, om han väljer att inte kasta sina spells, då får han 3 poäng per spel.
Mm. Och det handlar ju 3 spells. Man har ingen Balewind Vortex eller för att få extra. Mm. Nej.
Men det behöver han nog inte.
Nej, så alltså väljer han att spara upp liksom första runderna innan han är i range, så det kommer ju vara...
Han har ju även en Chromatic Cogs, så om man tar den och så väljer man det här att man får göra en extra spel och så kastar man ingen spel, då får man 12 poäng där direkt. Och så plus D3.
Ja, 12 poäng då får du en 20 unit med Skinks. Har du 16 poäng får du en Kanonsaur. Jag tror 24 för att få en Engine of Gods. 24 eller 16?
18 tror jag för Engine of Gods. Ja, 24 för en Basteladon.
Ja.
Till exempel.
Så att det är, han kommer på två runder då. Då kan han ha en Basteladon om han vill. Extra.
Ja, men jag tror det bästa är att ta typ fylla plan med Skinks eller?
Ja, ja, absolut. Alltså första runderna och bara få upp.
Vad ska man ha för att få in Razordons?
6.
Det är billigt. Alltså Razordons finns ju inte bra. Jag hade tagit sådana. Spamma sådana.
De skjuter jättebra. För han har sen Battlelines 3x10 Skinks. För att hålla det billigt. Och de är med i den här Shadowstrike Starhost.
Just det.
Om det är två av dem som är med. Då får de gå innan runden börjar.
Ja.
Och sen har han 6 Reaper Dactyls.
Hubba.
Som är hans deep strike hot.
Ja.
Som i den här listan, han behöver ju inte ta in dem direkt, tror jag.
Nej.
Han kan bara stå och samla i början och ta över planen.
Fy typ. Fan.
Han kanske har fler Rippers med sig också för samling. Han kan ju få upp en trea med Engine.
Det är klart. Och så 3 Salamanders. Och 2 Razorons. Som skyddenheter.
Sen har ju lite små knep med Skink Star Priesten, för de kan jag ju använda för att
kasta spells genom.
Precis. Ja, det här är en farlig.
Och Star Priesten har en bra spell som debuffar en enhet minus 1 hit. Eller minus 1 hit mot en annan.
Ja, plus server. Geminids. Så då är det ju, kan man ju ha minus 2 man har otur på.
Ja.
Så att jag tror att det här är Det är en riktigt bra lista. Rätt
ruskiga saker.
Ja, jo. Den såg bäst ut av Seraphon. Och, ja, jag tror den har goda chanser.
Det han saknar, han har ju ingenting som är överlevnadsbart. Alltså,
nej, det är lite mjuka inga... Och förutom Reaper Dactyls så är det som inget som kanske slår så hårt. Fast han har mycket bra
skydd.
Ja, det är 6 stycken. Ja. De dör direkt när de kommer ner oftast.
Men de dödar allt de slår på.
Ja.
Om det inte är någon med bra save. För de är många, det blir många saves.
Om man mäter en bestillad.
Ingen
ja. Ja, men det är, jag ska gärna säga att det är en bra lista. Ja. Men inte omöjlig.
Den är väldigt flexibel. Det är säkert roligt att spela om man har många enheter att välja mellan.
Ja, ja, den där vill jag inte möta. Den känner jag.
Ja, den passar ju inte dig.
Nej.
Coolt, coolt. Ja, men jag tänkte prata lite stort om Sylvaneth. För det har jag ju liksom ganska bra koll på. Och jag är liksom så här, alla listorna tyckte jag var lite speciella. Det är väl kanske några som är bättre än andra. Jag tänkte börja med att nämna den första som står. Nu ska vi se vad som är min... Mitt program öppnar upp här. Det är Alfred Granberg som kör en Forest Folk-lista. Och det är nog första gången jag ser honom spela det på en turnering.
Ja, den där fastnade jag också för lite innan. Så där mycket Dryads måste ja. Vara rätt bra.
Ja, alltså han har ju Branch, with, Branch Wraith, en Spirit of Durthu, Draika och en Tree Lord Ancient. Så han har inte jättemycket spel, så han har 3 spells per tur. Men då har han ju en riktig hammare med Spirit of Durthu, med Draika. Och så sen så då har han 90 dryader. Ja, den är cool.
Vad är det Force Folk gör?
Ja, men den gör ju att han en gång per match så kan han ta alla de här dryaderna och sin Branch Wraith och plocka bort dem från bordet. Och så får han ställa upp dem vart han vill på sin egen zon inom 3 tum ifrån ett träd. Och 9 tum ifrån en motståndare. Så att jag personligen är ju inte ett jättefan av den, för att han,
inte superbra.
Han försvinner ju från motståndarens zon och dessutom med så pass, alltså 30 units med dryader, så kan han ju göra en Congo line liksom till en träd om han skulle vilja. Ja. Och liksom bara teleportera sig därifrån utan att det räknas som en retreat. Så att jag är lite, jag tycker ju att det är en ganska svårspelad, alltså det blir väldigt så situational liksom. Mm. Ja, men det är lite kul att det är annat än Norrland.
Durf är inte så ofta man
ser. Nej.
Han har ju blivit vanligare, har jag sett, internationellt. Han är ju bra. Ja, men han har gått ner poäng. Han har tappat typ 40 poäng eller någonting.
Sen när?
Sen 20. GOB.
Det var ju ett tag sedan då. Mm.
Ja. Ja, men så är det lite fler listor. Ska vi se om vi får upp de andra. Sen var det ju någon Gnarlroot. Och vi har Matt Miller som spelar en lista utan en battalion, Warscroll battalion. Han kör med Tree Lord Ancient, Draika, Spirit of Durthu, så här har vi till Durthu. Han har bara 60 dryader och 3 Colonel Hunters. Sen har vi Thomas Christiansen.
Vad är det, Colonel Hunters? Vad är det med?
Med Great Bows.
Okay. Gör de något egentligen?
Nej, alltså den här listan var väl kanske en av de svagare. Tyckte jag. Han hade inget så här egentligen riktigt som jag ser så här direkt kan vara livsfarligt för motståndare. Alltså Drake är ju bra, men han har liksom ingen support riktigt till det. Han har för lite spells tror jag för att spela med realm spells. Ja, men så var det Thomas Christiansens Gnarlroot-lista. Här har Trill of Ancient, Draika, Branch Wraith och Branch Witch. Här har han ju lite mer spells. Han har 8 stycken. 7 stycken har han. Och så har han 6 Colonel Hunters, lite dryader och 3 Revenants.
Och Robin Sights. Så den där är ju en bra punch.
Ja, precis. Här har man ju lite mer att slåss med. Mm. Men jag är förvånad över att det inte är någon som kör med Lariel. För att, ja men, ha Colonel Hunters kan du ju samla med om du har Lariel. Och hon slår ju hårdare än vad till exempel
Durthu
gör, precis. Så att det är lite så här, ja, det är speciella listor. Det är lite kul att det dyker upp blandade, men jag tror inte att det är någon som är så här superoptimerad för, ja, det är kanske Ulf Erlings då som jag tror kanske har störst chans att göra skada. Han har med en Knight Heraldor och kör en Gnarlroot Wargrove med Spirit of Durthu och Trill of Ancient. Men då har han ju inte Draika istället, så han tappar den hammaren. Men det är en Knight Heraldor gör som ally är att den kan peka på en terräng feature och allting inom 3 tum ifrån den tar D3 Mortal Wounds.
Han blåser i sin trumpet.
Precis, jag tänker att han förmodligen kommer att smälla upp träd över hela planen då, och så blir taktiken att få folk, alltså tvinga folk in i skogen. Mm. Och när de väl är i skogen så då kommer det att smattra ordentligt. Sen hade vi en sista också, Viktor Sadowski.
Som, det är Ariel.
Ja, precis. Han har Ariel, men då har han ingen battalion till. Så att, men han är väldigt character heavy med Draika, Trill of Ancient och Lariel. Och sen är det lite blandat dryader och Colonel Hunters.
2-30 block. Det är stabilt.
Jo, de är stabila. Det är många som kommer få det tungt att liksom tugga igenom de här. Speciellt om man har uppe skog. Men dryader kan han också samman om man har, han, för han har ju inte med någon branch wraith. Så att han kan inte sammana dryader varje runda. Hade han haft med en sån och haft det här itemet som gör att han får plus to cast, så han har ju fått fler dryader än vad han får liksom i en 30 unit i början av matchen. Så att ja, jag är inte så helt såld på någon av dem, men jag tror att Ulf kan överraska folk, och jag tror även att så här, ja men Draika och Durthu i en combo kan göra mycket skada, men de är också ganska lätt att döda. Så det ska bli kul att se hur de landar, de här listorna. Roligt att det är mycket Sylvanet, tycker jag. Ja, Linus. Ska du gå vidare?
Jag tänkte prata om en serifonlista som inte liknar någon annans serifonlista ni har sett de senaste 3 åren. Det är Kenny Henrikssons serifon från Ulgu. Han har en Sloan Starmaster, en Saurus Azulif Bearer, en Saurus Scar Veteran och en Cold One. Och den är väldigt, den fräsigaste modellen serifon har, som ingen spelar. Den har doppelganger cloak som gör den... Amen.
Får flyga och...
Den kommer få överleva lite. Nej, den, ingen får slå på den första enda slaget.
Ja, just det.
Och jag fick lära mig igår att det funkar också så att har motståndaren ett slut på saker att slå med och aktivera, då kommer... då får man inte slå på kolbanen.
Nej, precis. Då går ju de förbi. Alltså, det blir som förbrukat.
Precis. Han har allierat en Celestine Prime och det är väldigt starkt. Men det här är det roliga med hans battleline är Saurus Knights. Och det vill säga de sämsta knightsen i hela spelet.
De kostar bara 90 poäng också.
Ja, och de springer jättefort på sina, de springer 8 tum.
Ja.
Var det sju
rent av? Ja, det är inte långt. Och sen units Razordon och Skink Handlers till Razordon sen då. Som en behemoth har han en Bestiladon och 2 battalions, Dracophion's Tail och en Firelance Starhost. Och jag var tvungen att ta reda på vad de här sakerna gör. Och det Firelance Starhosten gör, och det är här hans Scar Veteran är med i, och 3 units of Saurus Knights. Och då får +3 to the result of any run in charge roll from the Saurus Knights that are within 10 tum of the Scar Veteran. Så att de blir lite bättre på att springa och chargea.
Mm. Så han betalar massa för att få samma grejer som Destruction typ får gratis då.
Ja.
Det var någon mer bonus också.
Ja, en till bonus. Firelance Starhosts are saturated with the magic of Azir, causing their weapons to burn with Azure Flame. If the wound roll for a Celestite weapon carried by a model from a Firelance Starhost is 6 or higher, it charged in the same turn, the attack inflicts additional mortal wound. Det är som...
Så det är om man chargear så då, och slår en 6
på woundet.
På woundet. Ja, men det är såhär, okej, tack för den bonusen, men det är ju inte...
Det ska jag komma ihåg den.
Typ. Ja, det är ju inte OP. Det är ju inte.
Och Draconian's Tail är en add-on-battalion man kan ha om man har valt Firelance Starhost.
Ja, men det man kan ha valt vilken som helst var av Seraphon.
Ja,
precis.
Jag har läst den 2 gånger, jag förstår fortfarande inte riktigt vad den gör. Men det är någon slags komplicerad ambush. In your hero phase you can set up one or more of the reserve units waiting to appear, bla 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 bla, 9 tum ifrån. Hollywood in 18 tum of Q-Tech. Ja, vem fan är det då?
Ja, men det måste ju bli då, han väljer en general då förmodligen, eller han väljer en speciell karaktär och då är det förmodligen hans
Scar Veteran.
Ja, är det Q-Tech då? Helt
då blir det en named.
However, each reserve unit must be different from a different war scroll och ja, det är någon slags mystisk ambush, jag hoppas att...
Men den är, ja, det är en ganska, jag tror det kan vara en ganska svårspelad armé, men...
Ja, verkligen.
Svin... Kul,
det är bra liksom.
Ja, men tematiskt rolig också.
Mm.
Razordon, Bestiladon,
Primen.
Ja.
Jo, det är bra skytte.
Men det kanske är det då, att han ska deep strike med Primen och 5 Saurus Knights.
Mm. Men vad kommer de göra? Det ska bli så spännande. Det kanske är en jättebra kombo som inte jag känner till, men...
Ja.
Cool list i alla fall.
Jag tyckte om att Kenny visar Saurus Knightsen och Saurus Scar Veteran.
Ja.
Jättekul.
Alla som spelar med units som är ovanliga, de ska ha...
93 wounds, det är inte många.
Nej.
Ja, lycka till!
Mm. Ska jag ta en lista då?
Mm.
Då har jag valt en Nurgle-lista.
Okej.
Okay. För jag tyckte det var lite ovanligt. Då vi inte hade Nurgle sist.
Så... Och ganska rolig än också.
Ja. Glotkin får göra... Ja, det är Aron Törnqvists Nurgle-lista då. Som jag har valt att prata om. Så då är det Glotkin som är med, som har valt spellen Blades of Putrefication.
Ja. Och det är ju lätt coolaste Nurgle-modellen tycker jag, Glotkin. Ja. Så himla snygg.
Ja, jag ägde en sån en gång. innan de fick en bok så var jag på väg att starta en Nurgle-armé. Men gjorde det aldrig. Han kan buffa alla omkring så de får en extra attack på alla deras profiler inom 14. Inte bara en enhet utan alla.
Ja.
Så, för en command points. Och sen har han en farlig skyttattack. Han är väl ändå bra på slåss. Han har ingen save efter sin vanliga som andra demoner.
Nej.
Det är det som är hans svaghet. Och så han är inte lika tankig som han ser ut. Sen har han en Lord of Blights som general. Som har en jättebra command ability. Han kan ge -2 to hit mot skytte om de är 20 eller fler i enheten. Och -1 i combat. Och det är 21 tum på den. Så han behöver inte vara på samma sida. Så det kan vara bra. Sen har han en Lord of Plagues. Som en karaktär som buffar Putrid Blight Kings lite grann. De rerollar etter i tweet.
Ja.
Inom 7 tum från han. Och sen har han en Gutroom Spew.
Mm.
Också en svincool modell.
Ja.
Men visst är det den som kan ta fast ett vapen?
Mm.
Och nu får du inte slåss med den.
Ja, det kan vara väldigt bra.
Den är bra om typ Dirty går upp och bara, nej du får inte slåss med ditt svärd.
Eller Archeon eller...
Ja, Alarens bagge håller tag i den där hornet. Ja.
Sen har han ju en bra ability att han kan deepstrike tillsammans med en enhet Future Blight Kings.
Just det.
Och det är ju det som gör han riktigt bra.
Ja.
Alltså den 10 Blight Kings som går in i
deepstrike. Hoppa in på ett objektiv eller något. Mm. Och sen är det hans battleline då, det är 10 Purity Black Kings, 5 och 5 till.
Just det. Och det är mycket Black Kings alltså, jag gillar dem.
Jo.
Ja, det är med svintanke också. Det är 4 wounds och det är 4 plus save eller 3 plus.
Nej, 4 plus.
Har de någon sån här extra bonus save också?
Nej, de är inte demoner.
Nej.
Men det är ändå.
Ja.
Champion har ett extra wound så det blir lite extra.
Ja.
Men sen kommer den stora hammaren i listan då som man buffar upp.
Mm.
40 plague monk.
Yep.
Det var lite coolt att ha med.
Men det blir ju en lite rolig kombination där med Blight Kingsen som är Anvil och så kommer det en hammare med 40 fucking plague monks.
Och nu när de har trädet och hjulet och alla bonusar Nurgle kan få, då blir de farliga.
Mm.
Som run and charge nära trädet så...
De kommer fram.
Ja,
där kan han ju göra en Congo Line som är ganska fin från sina träd.
Mm.
Man har 40 stycken så det, då går över hela bordet typ.
Och sen har han 5 Plague Sensor Bearers.
Vad gör de?
Måste
vi kolla upp det kanske?
Ja.
Plague Sensor Bearers, det är väl också en skriven modell?
Jo, det är en lite bättre Plague Monk, fast ja, jag vet inte riktigt vad den gör i listan. Kanske en utfyllnad eller något man lämnar längst bak på ett objektiv.
The Plague Disciples, you can reroll fail hit rolls for a Plague Sensor Bearer if it is within 13 tum of any Plague Monks when chosen to attack. You can also choose to reroll any Battleshock test for this unit. Ja.
Det hade varit bättre om det var tvärtom.
Exakt.
Då hade jag förstått.
Men vad kostar de i poäng?
60 poäng.
60. Ja, det kanske bara var att dra in den sista poängen grej.
Och sen har han en battalion då, Blight sist. Som där alla Putrid Blight Kings och någon av karaktärerna ingår. Det är väl Lord of Blight säkert.
Mm.
Och som ger dem ett rent.
Allihop?
Ja.
Just det.
Och det är något de verkligen behöver.
Ja.
Då blir ju Blight Kings farliga.
Ja.
För de gör ju massor av attacker.
Mm.
Utan den. Så det är listan då.
Ja.
Så den tror jag också på. Eller, den kan vinna matcher.
Det är kul att det är en Gotkin-modell. Med. Och inte bara man säger unclean ones.
Nej. Även om han hade varit bra att byta ut mot en great unclean
one. Ja, tyvärr.
Göra råttorna ännu snabbare med en klocka. Och...
Mm.
Mm.
Men det, jag tror att den är bra ändå.
Jo.
Tung lista. Ja, men jag ska prata lite om Iron Jaws. Det är ju 4 stycken som spelar med om den här turneringen. Och vi vet ju sen tidigare att Dennis Brännvall som är riktigt farlig. Han kommer ju 5 på Fnatic med sin armé. Och jag tror att den är ganska snarlik den han spelade med sist. Men jag tänkte faktiskt prata om Fredrik Olaussons Iron Jaws-lista.
Mm.
Och inte nödvändigtvis för att den är sjukt bra. Utan bara för att jag älskar Gorgrantes. Och han spelar med 18 stycken.
Alltså det är nästan 21... Vad heter de nu?
Skullcrushers.
Ja,
ja, men den är cool. Han har alltså en megaboss på Mocrusher, en Weirdom Shaman, en Warchanter, en Orc Warboss. Och det är ju en ally då. Och den sitter ju på en gris såklart. Och sen har han 6 Gorgrantas, 3 Gorgrantas, 3 Gorgrantas, 3 Gorgrantas och 3 Gorgrantas.
Yeah.
Och så kör han med Blood Tooths och Iron Fist. Och bara så här, halleluja för 18 Gorgrantas. Han kommer springa över hela bordet.
Vad gör den där Blood Tooth?
Ja, den är med i nya GHB, nu ska se.
Slut den här.
Ja, du har den
här. Jag har den framför mig. Ability. Hunt and Crush. Add 1-2 run in charge rolls. Get to the Realm Gate. You can set up a baleful Realm Gate.
Ja, just det. Men det är den här vi har diskuterat tidigare och inte riktigt fatta varför man ska spela med den.
In your opponent's territory before they set up any units. Add +2 to the bravery characteristics of units in a Bloodtooth battalion while there are... Jaha, de får alltså +2 i bravery helt enkelt.
Ja.
Men varför?
Och det här med Realmgaten, det förutsätter att det finns en på hans egen planhalva också.
Mm. Att han ska kunna man spela med dem, men det är ju...
men det är inte så många bord som brukar göra det.
Nej.
Så att den är ju väldigt mycket poäng, 120 poäng för +2 i bravery.
Men han ska ha en megaboss. Han ska ha en Iron Fist Battalion.
Ja.
0-4 Warscroll får innehålla han får ju det här till en one drop. Any number of additional Iron Jaws units.
Ja.
Förutom den där allierade.
Ja, 2-3-4 drops.
2 drops. Det här är ju också alla hjältarna i units också.
Ingår Warchantern och det i...
Ja, det är ju en unit. Allting räknas som units.
Ingår de i... Ja, just det. Det är sant. Ja, det blir ju... Han får ju en extra item för det här och kan få one drop. Det är väldigt värdefullt.
Ja, men det är en cool och liksom Iron Fist är ju... Ja, den har ju den här here we go, here we go. Så länge som Big Bossen inte blir slain så då i min hero phase så får varje unit i den här bataljonen mova D6 i början av... Och det är ju 3-5 units av Gorgrantas. Så det är ju hans Gorgranta units då. Som kommer att flytta D6 i sin hero phase. Och Lars Lindholm har ju en snarlik lista. Han har plockat in lite Ardboys och så kör han med en Gorefist. Men Gorefisten gör ju bara så att han får flytta 15 tum i början av första hero phasen. Så att den blir väldigt såhär, okej, man vet att han kommer att charge första rundan.
Ja.
För att efter det så har han liksom ingenting extra av sin battalion. Men
det vet
Iron Fist gör ju att han får flytta sig varje hero phase D6. Så att jag tror att den är snäppet vassare faktiskt. Och så bara framförallt kul att han kör med gris här. Alltså det... Hosta vidare.
Coolt. Hur många wounds har den där då? Listan förresten.
128.
128, ja.
Det är okej ändå.
Det är som det. Jag ska prata Deepkin. En Deepkin-lista som jag tycker var lite spännande. För att den liknar lite vad jag hade tänkt med min frålista i början. Och det är att man kör en väldigt defensiv Deepkin-lista. Och det skiljer sig ju från den vanligtvis glaskanon- versionen av Deepkin. Hans lista består då av de defensiva ålarna. Men jag börjar med generalen. Han har väl Tronos High King of the Deep, 280 poäng som general. Och det gör ju att han får ålarna som battle line. Och i runda 3 så kan han ge extra attacker på
Och tre enheter.
Tre units, precis. Han har en Eidolon, Aspect of the Sea, och det är magiken då. Och den kan ju trolla på olika sätt. Ska vi se, Abyssal Darkness, är det den som ger minus ett och hit, eller? Jag kommer inte ihåg.
Jag använder aldrig de men egna spelsen.
Han har ju Cloud of Midnight också, som gör att han får försvinna i en fas. Och han har en Tidecaster, och han har en Soulscryer. Och med Soulscryer kan han ambusha tillsammans med andra units. Hans battleline är som sagt två treor av de defensiva ålarna som är immun mot rend. Så att om man ställer dem längst fram i deployment mot en skyttelista, då måste ju de skjuta mot dem. Och de kommer vara immun mot rend. Så det är en klassisk bra taktik. Han har två tior med frauls som är väldigt bra att ambusha tillsammans med Soulscryern. För tio frauls är jävla bra alltså. De gör det de gör. Och sen har han 10 Reavers. Och de kan man också ambusha med. För att de får skjuta så himla mycket när de är inom 9 tum. Det funkade ganska bra för mig. Och sen har han en Behemoth som är en Leviathan. Och den ger ju, det är ju sköldpaddan. Den är väldigt fighty. Och ger plus ett, eller ger cover save till allting runt om den. Och den kommer ju då kunna göra om Eidolonen till 3+, till 2+. Den kommer göra Ishland Garden från, vad är det, 4+, till 3+. Immun mot trend. Ja, det kommer vara väldigt defensivt. Och tänker ni då också att de är från Enclave Nautilar, så får de göra reroll alla hits mot saker som har chargeat dem. Så de här kommer ju bara bygga ett fort. Och stå vid fortet och vänta på att bli chargead. Kanske av Gorgrantas eller något. Och sen kommer den slå ihjäl sakerna. Jag tror även att den kommer trolla och göra minus ett och hit mot motståndaren och sådana saker. Ovanlig, men en väldigt intressant deepkinista. Martin Westin.
Då kan jag ta den andra änden av deepkin då. Den mer, eller den extremt offensiva. Då är det Daniel Tedels i den FDP King-lista som kör med en Tidecaster som general och en Klamen Futan.
Futan, just det.
Yes. Då kör man med en Tidecaster som general, för då får man en command trait som gör att man kan få high tide nej, man flyttar fram det ett steg, så runda två är runda ett egentligen.
Ja. Så man ändå vänder på det helt enkelt. Runda fem är ju runda ett. Det blir ju tvärtom.
Och du skiftar med ett steg framåt.
Ja. Så man börjar ju med att få retreata och chargea. Och sen runda två får man...
Är det så? Är det inte att det... den blir att man får springa och chargea första?
Nej, det blir man vänder bara på det. Så det som händer runda fyra händer runda ett. Okay. Och runda två blir i runda tre. Så då får han slå först i runda två.
Mm. Och det har han ju verkligen... enheterna får göra.
Mm.
Men vi kan gå vidare på listan. Det är en Soulscryer då, som man kan deep strike enheter med. Och sen har han Cloud of Midnight på Soulscryer.
Det förstår jag inte riktigt varför.
Nej, inte jag heller.
Waste kanske... of item typ.
Ja, men han har inga stora karaktärer att sätta någon.
Nej, det är ju för sig det bästa karaktären typ att hela någonting på. Ja.
Man kanske kan göra tricket att någon måste skjuta på han. Han står längst fram på något sätt som man tar bort.
Exakt. Men. Ja, det är nog ganska klokt ändå.
Ja. Sen har han en Soulscry till. Som man kan ta deepstriker på två olika ställen då. Och sen Spellweaver är med. Som får då stoppa en spell automatiskt. Som hennes funktion. Och sen är det tre tio med Namarty Trolls som är battleline. Och sen kommer två nior med Morsar Guards. Som ja, kan döda allting. Typ.
Ja. När de kommer, de behöver inte ens ambusha. De kan ju stå i sin egen sida och gå fram och chargea och slå ihjäl allt. Och för de får även slå första runda två.
Ja.
Ja.
Och sen har han 20 Eternal Guards som screens eller som ställer på ett objektiv eller något. Och Chromatic Cogs.
Då behöver han ju inte.
Nej, egentligen inte. Men,
det är väl...
Det kan alltid bli snabbare.
Why not?
Ja. Så det här är ju glaskanon deluxe.
Ja.
Här vill man bara döda allt runda två.
Ja. Tror du att han kommer spela så att han ger motståndaren första turnen så att han får dubbelrunda att ja, han chargear, slår och sen får han slå först och sen får han slå först?
Det måste alltså, han det... nästan göra. Eller?
Ja. Ja. Det beror på vad man möter. För det värsta han kan, som kan hända det är att en nia blir upplåst.
Mm.
Så den inte får sin charge bonus.
Men när den är i havet så kan den inte bli upplåst.
Nej. Nej, om man deepstriker den så.
Mm.
Men då, och så, man kan ju möta något med massor med screens som bara skyddar sig i ett hörn.
Ja.
Så.
Det är väl vårt tips om ni möter Daniel Tredell. Alltså, screena jävel. Se till att inget värdefullt kan bli slaget av det här.
Eller gör så att man låser. Blir de låsta en runda bara. Så att de är låsta runda två.
Mm.
Och måste slå mot en enhet som inte är så värt så mycket. Då försvinner deras punch ganska fort.
Mm. Och lyckas ni mot all förmodan i världen chargea dem.
Mm.
Då tappar de sina charge bonusar. Och då är de inte alls lika farliga.
Nej. De är ganska tankiga ändå. Men de har 4 plus är ju 4 wounds var.
Mm.
Så det är ju många wounds det där. Men...
Ja gud, 36 wounds.
Men de har inte särskilt hög bravery.
Nej.
Så dödar man 3 så börjar de fly. Och då känns det direkt.
Men vi kollar på, det är 142 wounds i listan. Det är ju rätt okej. Okay. Men att ja, han har ju inte maxat. Han kör ju 1980 av 2000. Mm. Hade han struntat i att köra cogs, då hade han ju fått en extra point.
Han vill
liksom.
Väl
eller så hade han att
kunna garantera charge oavsett vart han befinner sig.
Jo, men hade han då istället haft en command point för rerolla charge,
mm.
det hade ju kanske varit mer värdefullt.
Nej.
Nej, kanske.
Förutsatt att han får inkomsten.
Jo.
Men ja, kul lista, skitfarlig.
Ja, det här är nog topp 5.
Ja, det kan det vara, om man spelar bra.
Om han vet hur man
ska... Om vi har den defensiva i den här listan där, och den här mest offensiva, då är min lista någonstans... Lite närmare den defensiva, men... Ja.
Ja, men gå igenom din lista också.
Jag kan göra det. För då kör jag med Domhain som min enclave.
Mm.
Som gör att jag får rerolla 1 när jag charger. Och rerolla wounds mot monster.
Ja.
Och...
Aj, aj, aj.
Ja. Futan har ju inte någon sån... De rerollar 1 på sina mounts.
Mm. Den är okej.
Okay. To wound.
Mm.
Ja, den är okej, men med Domhain så blir mina all-enheter som är, de är inte 9, det är 6 istället. Men jag tror ändå de blir, ja, de blir ganska effektiva.
Mm.
Det blir typ som 7 vanliga, kanske, eller 8.
Ja.
Förutom Mortavons-grejen då, som är mycket bättre på 9. Men, då man slår en tärning för varje all, 3 blir Mortavons.
Mm.
Men det kan ta listan, ja. Då kör jag med en Eidolon of Matlan Aspect of the Storm, som är fighter-varianten.
Ja.
Som jag har med för att kunna spela objektiv där man håller med hjältar.
Mm. Och det rullar 1 på wounds med saker.
Så då blir de ännu effektivare rullarna.
Mm.
Och han är bra att slåss i sig själv också.
Ja.
Och så har han Cloud of Midnight för att kunna ställa sig längst fram och försvinna eller för att slåss med något farligt och börja
Ja.
Eller få någon att charge i han och så försöka överleva.
Mm.
För han har retreat and charge.
Mm.
Och sen har jag en Akilian King som är min general då. Som gör rollen i battle lines. Och då får jag en command trait som gör att jag kan ge rollerna fler attacker.
Just det.
Så med det så blir de också som om de skulle vara en större enhet. Mm. Och sen har han Traited Born from Agony som ger han plus 2 i liv.
Mm.
Och sen har jag en Soul Scryer för att kunna deepstrika.
Just.
Och en Spell Weaver har jag också. För att kunna stoppa en spell.
Mm.
För det är som våran svaghet.
Mm.
Mortal Wounds. Och ja.
Här är en tanke.
Saker som gör debuffs.
Då du har 30 poäng över så kan du ju uppgradera Spell Weaver till Stormcast Incanton. Den är ju som en bättre version av Auto Inbind. En tanke.
Ja,
men...
Ja.
Du får ju rulla på Triumph Table förmodligen. När du har 30 poäng.
Sen då, mina battlelines, det är 6 Ishlanguards. Och 3 Ishlanguards.
Ja.
Som jag får plats med då när jag inte kör så mycket Morsaguards. Och de har varit matchvinnare många gånger. För de är så pass tankiga och de kan låsa upp det största monstret som finns. Typ.
Ja, jo.
Utan att dö och sen nöta ner det.
Ja.
För de har många attacker.
Ja, de är inte dåliga.
Nej. Och så sen 2x6 Morsar Guards. Som är de hårt slående i min lista. Och så 10 Eternal Guards. För att stå på ett objektiv långt bak eller screena om det behövs.
Mm.
Island Guards är också bra på screena.
Ja, jag tror att både du och vad heter han som spelar den andra listan?
Daniel Tirell.
Att ni är alltså topp 10 tror jag med era listor.
Mm.
Tillsammans med Legion of Grand of Sot Nagash och Daughters.
Ja, men det blir tre lag i topp 10.
Ja.
Ja, jag tänkte prata lite om en lista som jag egentligen inte har så himla bra koll på. Okay. Jag vill bara så nämna Arvid Snös Free People-lista.
Mm.
Han har ju en Free Guild General och han är lite roligt, han har ju döpt alla units och karaktärer. Så han har en till Free Guild General och så har han en Hurricanum med Battle Mage.
Ja.
Men det som är coolt då är att han har 30 Free Guild Crossbowmen, 30 Free Guild Crossbowmen och 30 Free Guild Crossbowmen och 30 Free Guild Guard och 40 Free Guild Guard. Så han har ju alltså helt sjukt mycket units i, ja, vad fick jag det till? 170 Free Guild gubbar som
mycket han har målat.
181 som han börjar med.
Alltså, det är riktigt gunline det där.
Ja.
Massor med Free Guild Guard.
Ja, 90 stycken crossbowmen och 70 stycken Free Guild Guard. Mm. Alltså det är fett coolt. Jag vet inte. Ja. Alltså det är ju, är det så att, för det är väl så att om man ska charge hand då skjuter de.
Ja. En mini unit ends its charge move within 3 tum. They can signal their unit to stand and shoot. Då får alla 30 skjuta.
Alla 90.
Ja, det beror på ifall han
stå ställer två, dem. Stå två rader bak med dem. Då får två hela units med 60 stycken.
Skjuta. Men det är ofta inte praktiskt då. Klumpa ihop sig så mycket, men...
Nej, alltså han kommer ju... Det är ju lite av en one-trick pony, kan vi säga. Och jag har inte stenkoll liksom på exakt om han har några extra kombinationer och så här. Men det är en cool lista och bara så här... Kudos for painting 170.
Alltså, de...
Med färgglänna upp.
Ja, jag hoppas att han har så här... Som folk gjorde i Warhammer Fantasy, att han har gjort så här... Freehand på alla och målat startsnygga flaggor. Och...
Det tror jag inte. Men det här då, när de är 20 eller fler modeller får de plus ett i attack characteristics, så att de har två attacker styr. Och sen på en wound roll av 6 så får de en rend. Alltså hur fan ska man orka hålla koll på det?
Han måste köra med en dice app eller han orkar ju.
Ja, men det får han inte.
Inte mot dig. 180 tärningar.
Hur lång range har de?
20 tum. 4+, 4+.
Men är det så att uniten måste vara inom 3 tum, då kan han ju göra typ en Congo line med dem så att han ryms med alla tre liksom units. Så han alltid får skjuta med alla tre units om han blir chargad.
Ja, det går säkert bara.
Ja.
För det är typ så här Iron Jaws, om någon chargar med Gorgrantas eller typ de här Skull Crushers, alltså de kommer ju sprängas i luften.
Mm.
För varje unit som chargas kan slå 180 tärningar med. Alltså förstå hur mycket det är. Ja. Charge han med 7 unit Skull Crushers, då har han alltså 180 gånger 7, då kan han slå nästan 1200 tärningar.
Vi kan ju dra in i Drew-appen här tvärt och bara se hur mycket skada han gör.
Ja.
Det var 4+, 4+.
Han kan buffa det också, han har ju en Hurricanum.
Ja just det, vi
tittar på 3+. Generalen kan buffa tror jag också.
Men kan han göra det? Inte det bara hans runda eller är det liksom till ja, sin nästa hero face?
Alltså Hurricanum hela tiden.
Ja, den är
alltid. Holy craps. 3+, 4+.
3+, 4+, en skada.
Om vi säger att de har 4 i save, då så skiter vi renden. Ja. För att få liksom en...
Hur många attacker var det vi sa att det var?
2 per gubbe var det, va?
Ja, kolla på
en 180.
General. Jag tror de kan buffa to wound också.
Men var det inte... Hur många var det i per block?
Det är 30 gånger, så det är 90 gubbar. Så
180. Nej, det var för många. Man får inte ha så många. Okay. What? Varför får jag inte... Okej, det får max vara 100 i den här.
Ja, men kör 90 och så tar vi bara gång i 2.
Precis. Och sen saven, ska vi säga att det var 4 plus eller?
Ja, sen har du ju Freehill General Command Abilityn är plus 1 to hit rolls för alla units inom 15 tum.
Okej, okay, så det är 2 plus 4 plus.
Undrar om han kan stacka den.
Från två olika sikt.
Pick up to three units. Alltså, då kan han ha två stycken. Så han kan få då, tre plus, två plus då.
Men två plus, fyra plus blir
det. Var inte two wound som den buffar.
Ja, du sa att du hit, men det kanske var two wound.
Kanske ljuger.
Nej, to all hit and wound rolls.
Okej, okay, så det är två plus, tre plus.
Två plus kan jag komma ner på.
Ja, om man stackar den.
Ja.
Det men kostar en command point.
Ja.
Har han så många i listan att han får göra det?
Nej, men det kan jag göra runda två om han board.
Ja, men vi räknar med att han gör det en gång. Så 2 plus 3 plus 90 attacker. Han gör ju minst 21 wounds upp till 35.
Gånger 2.
Gånger 2, så 42 till 70 wounds.
Per unit som charge här.
Ja.
Så han kommer plocka alla units som charge
så innan. Så om man, ja. Vad har man som kan tåla den stryken? Ingenting.
Ja, men det är det. Han måste ju komma in. Det är det. Alltså man måste charge in honom för att det ska vara så där livsfarligt.
Jo, men han kan även skjuta, alltså i hans skyttefas får han skjuta det här. Om man är inom 20 tum.
Ja.
Så han får göra det. Alltså, man dör om man inte chargear, men dör om man chargear.
Mm.
Ja.
Bra. Man ska ha eget skytte.
Ja, det, ja, jag tänker att en Everblaze Comet, Everblaze Comet i det här vore gött.
Ja.
Ja, det är sån.
Precis. Folk som har Geminids of Ulgish. Mm. Men det är så här, ja.
Debuffs, det är bra.
Minus en attack.
Mm.
Det blir effektivt, men det är ändå 90 attacker, det är ändå, ja, mellan 10 och 20 wounds per charged unit. Alltså det är ju så himla mycket som man blir mörkrädd.
Jag tänker, om jag skulle möta den, då har jag 2d6 mortals som jag kan bränna av.
Mm. Men så det är ju ingenting om du gör 6 wounds.
Men om jag skjuter han innan han fått en command point för battleshockar, då kanske det kutar det 20 ur varje, eller alltså du vet, samma akt. Att han halverar sin.
Men 2d6 är ju snitt.
Ja, men om jag gör 12 och 8 kutar. Vad tror du om det?
Riktigt kanske. Han har säkert något trait som gör att...
Ja, immun mot parashock säkert.
Ja, eller ja, men det är en cool lista i alla fall. Alltså det är en sån lista som jag... Ja,
men det
är vet ju vad jag gillar för typ av arméer. Så är det liksom bara, den här fyller, checkar ju alla boxar för att göra mig lite pilsk.
Huvudligen. Arvid Snö. Gjort Emil Pilsk.
Bra jobbat. Ja. Har du någon fler lista du är peppad på?
Är det jag igen?
Ja.
Ja. Pontus Krontoft har en jättefräsig skrivenlista. Som jag ska prata om. Det är Mixed Chaos inom parentes Skaven. Han har en Plague Furnace som är general. Han har Fanquil, en Bone Ripper. Och det är en jättefräsig hero som sällan används. Och han har Forge World-modellen Warp Gnover med Lord.
Ja, den är ju skitcool.
20 Clanrats, 20 Clanrats, 20 Clanrats, 40 Plague Monks, 40 Plague Monks. Och sen är det Battalion Congregation of Filth. Och han har Cogs och han har Shackles. 175 Wounds. Och jag vill egentligen bara mest prata om Vermilorden för att det är en ovanlig modell. Den kan ha en ability som man kan deepstrike tillsammans med en annan unit. Så om man tar med sig 40 Plague Monks nere under jorden och dyker upp. Eller om man tar med sig Fanquil och deepstrikar med den. Och den har även en spell som snipar en modell. Och det är ju väldigt starkt liksom. Mm. Ja, men tänk dig om de har Konga-linen. Vi har ju pratat mycket om Konga-linen här. Mm. Om man bara bryter den i mitten,
ja,
så kutar det ju resten.
Ja, det är bra mot Plague Monksen och vad var det mer vi sa?
Ja.
Crossbowmans.
Ja, kanske.
Crossbowmans och dryader som vill vara nära skogen.
Ja, så ja, det tyckte jag var roligt.
Mm.
Jag har inte någon mer djupgående analys. Alltså.
Nej, men det är bara också så här, samma sak där som föregående talare, bara så här. Kudos for painting för många modeller. Ja, det är imponerande. Alltså jag bryter ihop efter att måla typ 70 dryader. Det tyckte jag var 60 för många. Ja, och måla liksom 150 till 180 modeller av som ser typ likadana ut. Det är ju... Ja, de är ju dessutom typ mer detaljerade materialerna. Det är som bara trä, ja. Typ.
Ja, nej, men du, man skulle kunna säga att du är lite dålig på målen.
Jag är ganska dålig på målen.
Ja. Ja, det var min sista...
Jag har ingen mer.
Anton, sista. Du körde ju dubbel förra gången.
Två i den här
fuskan.
Ja, och jag har ju egentligen inte heller, utan det, jag tänkte mer bara vi kan prata lite grann som en så här avslutande grej om Daughters of Cain.
Okay.
Och bara så här, hur ska, har vi någon idé, framförallt du Anton kanske har någon så här taktik, så här, hur ska man möta de här fyra Daughters of Cain-listerna med 60-90 Witch Elves?
Skulle inte Per hjälpa oss med det?
Ja, men ja, det gäller att ha en plan, veta vad de gör. Och sen tror jag mycket man kan med deployment. Det är ju stora enheter, 30 block med witches. Om man kan få dem att inte slåss alla samtidigt. Eller, ja. Ja, jag vet inte. Eller slå ut buffarna först.
Alla här queens och grejer.
Ja, det är vissa som har, det kan vi ta Spiderfang-listan till exempel med 600 spells. Mm. Lägga upp shackles så de springer hälften så långt och sen så då kasta ut mortal wounds på alla småhjältarna.
Celestan Prime om de klumpar ihop sig.
Ja.
Mm. Över två runder har man dödat två karaktärer.
Ja.
Mm. Ja. Jag får satsa på ett block i taget med målarna eller spela objektiv bara.
Mm.
Inte slåss.
Ja, det är svårt för de är snabb också. Mm. Det är den springer väl charge jag har ju.
Ja.
Mm.
Vissa av dem har 6 plus ward save och... De gångerna jag har mött...
Använda alla knep.
Ja, de gångerna jag har mött dem, då har jag ju spelat med Sylvaneth. Och då har ju skogen varit min räddare. Mm. Dels för att de måste ju springa och charge, så de måste ju liksom genom skogen. Och där har du ju sprungit ett antal. Och så sen så använder jag spells och mycket endless spells för att typ plocka wounds från Marathi, plocka wounds från alla hags och som liksom buffar. Så att när de väl kommer in liksom, då är de antingen kanske att det har dött 10 eller 15 stycken witches som ofta är fränd, då kan de plocka typ en Treelord Ancient med 15 stycken, det räcker ofta. Mm. Men får de bara den då, så kan man oftast döda dem med något annat som jag har där i närheten. Så det är så här, min taktik liksom har varit att bara låta dem komma till mig och dö på vägen. Spelar man inte med Sylvaneth, då är det ju svårt då.
Ja.
Ja. Om man inte är bågskyttar då? Eller ja. Nej, crossbowmen.
Ja, de skjuter bort de här häxorna.
Ja.
Fast de kan bli riktigt tankiga med Hagnor.
Ja, men då är det 6 plus ward save.
5 plus med reroll.
5 plus rerolling. Ja, och men det är ändå 180 skott per. Jo. De kommer ju springa sen, även om de lyckas döda chef-uniten som man hade med de här sköld- och svärdgubbarna så...
Ja, de kan ha en bra matchup.
Mm. Ja, men bort med buffarna eller bort med häxorna innan... Ja, jag tänker man måste utnyttja Battleshock om man kan.
Mm. Att, ja, framförallt om lyckas man döda hans hjältar så att de inte står inom 6 tum ifrån.
Eller om de inte har någon kommandopoäng kvar.
Ja.
Alltså då är det bara foka ja, ner.
Rerolla charges och sånt.
De har ju riktigt bra command abilities. Så de lär ju använda den för att slå häxan i hero face. Så.
Ja. Jag tänker att min taktik blir ju att antingen plocka bort häxorna eller snipera buffarna.
Mm.
Men de stora, vad är de heter? Avatar of...
Ja, de här Cold Run.
Skulle man ju...
De är svåra att snipera bort. Alltså, de måste man gå in med. Och de är jävla bra på slåss.
Ja, men grejen med dem är att de blir ju mycket långsammare när man... plocka ner wounds på dem.
Mm.
Så att om du lyckas plocka 6 eller 7 wounds med liksom någon spell eller med någon shooting så då kommer de inte kunna hänga med.
Mm. Och bubblan krymper också.
Precis.
Så de måste gå närmare sina.
Så att jag tror att det är väl kanske den man ska sikta på först då. Och så sen siktar man på de här små häxorna med bägare av blod. Ja. Och så sen...
undviker häxorna bara så länge man kan.
Precis.
Men den värsta listan tror jag har 2 av den här...
Cold runs.
Ja.
Mm. Och så en av den andra typen.
Ja. Men jag tror inte att det är lönt att försöka. Man får bara acceptera att man har förlorat.
Och sen,
de kommer vara 1, 2, 3, 4. Och sen kommer vi andra slåss om 4, 5, 6, 7.
Ja, men jag tror Adam Jansson med Nighthaunt. Vi tippade ju på han på Fnatic. Ja. Så vi tippar på han igen då, i toppen.
Ja.
Och sen så då massor med Daughters.
Ja, så jag tror också Adam vinner. För att han verkar vara en sån himla kapabel spelare. Och det är en vidrig lista. Mm. Vi törs inte ens nämna den. Den är så hemsk.
Men din topp tre då? Eller vill du köra topp fem rent?
Ja, men, som jag sagt, Adam första plats, Daughters 2, 3, 4, 5. Eventuellt någon Legion of Nagash där. Och eventuellt en Anton. Eller
andra Idon.
Ja, precis. Det vore kul om en Deepkin kom in på topp 5. Men det, det tror jag är kämpigt alltså.
Det är ju lite matchup. Har man tur, det är ju matchup beroende också. Ja. Man kan ju undvika Daughter of King också.
Mm, medvetet losa.
Nej, men det är ändå 60 spel, så det är inte säkert att man...
Ja,
ja, man kan ju ha tur. Ja. Och men... de kommer ju få möta varandra förr eller senare.
Ja. Så mm, kan man slå ut varandra också. Ja.
Men Anton då?
Ja, men Adam lär komma högt. Sen ja, Daughter of Cain kommer nog topp tre också, och sen ja, Idenf kommer på topp tre också tror jag. Någon av ålisterna.
Mm.
Jag hoppas på mig, men
ja, det hoppas jag.
Ja, vi måste ju hänga på våran förenings man såklart, men jag är beredd att hålla med. Alltså jag tror att det kommer se första till femte plats kommer vara antingen Death, Daughters of Cain eller Idoneth. Det är liksom de tre. Jag tror inte att någon av destructionisterna är stark nog för att kunna möta Daughters of Cain och Seraphon. Är de riktigt bra spelare så kanske de har en chans där.
Jag tror ändå ja, de kan ta sig dit ändå.
Ja.
I alla fall topp 5.
Jag tror inte att Sylvaneth heller. Alltså jag kan ju ha fel. Det kan ju vara så att de har lärt sig sina med utan och innan. Men så här, utifrån sättet jag har spelat Sylvaneth så tyckte jag att de här listorna var gränsfall för svaga. Mm. För de listorna som kommer vara i toppen. Mm. Best Destruction då? Linus först.
Ska vi få bästa Destruction-listan?
Ja. Vem kommer högst?
Jag.
Ja, Anton.
Linus.
Ja. Jag ser Spider-Fan Grotts. Nej, men helt ärligt tror jag ju att vad heter han som kom högt på Fnatic?
Ja, Iron Joss.
Ja, jag tror han kommer att rada han. Nej, Anton.
Dennis
Brännvall. Tack för hjälpen. Bästa Death, Adam.
Mm.
Vi tror jag...
Det finns många Nagash-listor också.
Mm. Ja.
Och i Realms så blir han ju...
Ja, det är sant.
Superstark. Är han kan ju också, de kan ju också komma topp 5.
Ja.
Ja.
Bästa order?
Daughter of Cain.
Ja, just det. Jag var dum inte order. Men det där, de borde... Ja.
Ja. Det är svårt att säga en Arvid bästa Snö, där. Det alltså, beror helt på vem som spelar. Ja, Arvid Snö. Alltså, vi hoppas på dig.
Saurus Knights.
Ja, och bästa Kaos då?
Kaos. Det finns det mycket.
Ja,
Slanesh.
Ja, i fred, de har inte ens nämnt.
Nej.
Listor.
Det var dåligt av oss.
Ja, men jag tror...
På Krigsluntans, deras podd om listor, de pratade mycket väl om Slanesh.
Mm. Ja, men Alex, jag har ju mött Alex, han har ju kört Slanesh länge.
Mm.
Alltså de har ju inte fått någon uppdatering sedan dess. Och alltså Demonetter var ju hur, de var ju typ som, de är ju som Frawls typ. Eller som Bestigårds nu. Det är en jättebra unit alltså att spamma. De är mycket
attacker. Men de har någon keeper eller något som typ kan slå 6 gånger med command points.
Mm.
De kan göra någon sån brutal grej.
Ja.
Och så bara summon upp en ny armé, sa de sist. Att de kan få jättemycket summoning.
Ja, och vi får läsa på lite om det samlingen. Ja, men som jag förstått det så är det den svagaste av alla samlingssystem som de spelat har just nu.
Men jag tror Nurgle kan vara farlig där. Alltså får de rätt matchup så kan, alltså de är svårspelade, men spelas de rätt så kan de vara farliga.
Ja. Ja, det fanns ju några mer klassiska listor med Groticus och ja. Great and Clean One.
Mm.
Jag tog den här för att den var lite
roligare. Det var två nästan likadana sådana såg jag. Fast det var en som var Plague Bearers istället för Plague Monks. Det är såhär pest eller kolera. Får välja.
Nurgles.
Ja.
Ja. Ja, men är vi nöjda så eller?
Ja, men jag tror det. Lycka till alla. Det är ju roligt.
Nu laddar det inför turneringen.
Nu kommer vi snyggt klippa in Pers ljuva röst. Så kommer han nämna sina topp 5-listor.
Mm.
Så att stay tuned för initiativslaget.
Så var det dags för mig, initiativslagets Persic Values, att bidra med ett par tankar kring de listor som kommer att spelas på Krigsluntan GT här om några helger. Jag har valt de listor jag ska diskutera, inte bara utifrån listorna i sig om de är intressanta och så, utan också utifrån vilka personer som kommer att spela de här listorna. Den första listan som jag har valt, det är en kornlista som spelas av Hamza Lisina. Hamza mötte jag nu på Fantasy Fanatic senast, en relativt ny spelare, men som visade att han är intresserad av spelet och verkar kunna hantera figurerna på rätt sätt. Jag tror att han kommer att bli riktigt bra spelare i framtiden. Därför tycker jag det är särskilt intressant att titta på hur det kommer att gå för honom här på Krigsluntan GT. Hamza spelar samma lista, tror jag, som han spelade mot mig. Vilket då är en lista med en Bloodsecrator, en Bloodstoker, en Wrath of Khorne Bloodthirster, 3 stycken Slaughter Priests, 2x10 Blood Reavers, 10 Blood Warriors, 30 Blood Letters och ytterligare 10 Blood Letters plus 5 Wrathmongers. Och det mesta av det här ryms ju inom bataljonen Gore Pilgrims. Den här listan är intressant, en klassisk kornlista som de brukar se ut just nu. Mycket punch, stora möjligheter att buffa upp. Ja, antingen Bloodthirsten eller Bloodletterna så att de blir väldigt starka. Många attacker och mycket bonusar till hit. Man kan spotta mycket Mortal Wounds den här listan. Spelar man den här rätt så utgör den ett hot mot de flesta listor. Sen har ju Khorne förstås sina begränsningar. Och i och med att Krigsruntan GT spelas med alla realm spells så har ju en magistark lista klar fördel framför en sån här närstridsorienterad lista. Jag tror ändå att Hamza kommer att prestera bra här på Krigsluntan GT. Hamnar i det övre fältet, topp 20. Och sen får vi se hur långt det når, men med en sån här kornlista så topp 20 är ingen omöjlighet. Nästa lista jag valt är Marcus Hagbergs Grand Host of Nagash-lista. Marcus har ingen aning om vad det är för spelare och hur mycket han har spelat tidigare, men jag tyckte listan var intressant. Det här är då en Nagash-lista med Nagash, 2 Necromancers, 3x40 Skeleton Warriors, 5 Dire Wolves, en Spellportal och Shackles. Det här är en intressant, mycket intressant lista för att Marcus här väljer ju att gå på mängd framför kvalitet. Spela 3x40 skelett. Det här tror jag mycket väl kan vara en stark contender till en hög placering. Om man kan spela den här listan, man har Nagash, mycket kvalitet, en stark karaktär, tillgång till alla realmspelsen, tillgång till det här, både Vampires och Death Mages spells, plus de här spelsen från realmsen, plus Nagash egna spells, kommer att göra att det blir en väldigt stark magifas kombinerat med de här 3x40 skeletten som kan slå riktigt hårt om de får komma in med alla och slå, så tänker jag att det kan bli en fruktad lista att möta. Den är också bra utifrån att den har 3 magiker som kan ta poäng till exempel i Places of Ancient Power där det är viktigt att ha magiker eller karaktärer med magiska artefakter. Och han har ju 3 magiker här. De är väldigt svåra att döda också. Nekromantikerna, då måste man döda alla skeletten och Nagash är Nagash. Nackdelen med den här listan, det som gör den lite svagare ändå, det är ju rörligheten. Klart, det skelett kan ju marschera upp och sådär, men han har bara 5 direwolves. Och det räcker ju inte riktigt för att kunna hoppa upp på de många objektiv som kan finnas som man spelar, beroende på battleplan som man spelar. Det är ju också så att 5 direwolves är inte speciellt många om man vill kunna screena sina enheter. Nu har ju Marcus fördelen att han kan kalla tillbaka sina enheter, så screening är ju inte lika stort och viktigt som för andra listor kanske, som för Nagash. Men jag tänker mig att det kan bli ett problem med rörligheten här. Annars kommer han upp på objektiven, kan han ställa sig där och parkera. Då är det väldigt svårt att göra någonting åt en sån här lista. Jag tror till och med att Daughters of Cain kan ha lite problem om man betänker att Nagash skulle kunna med hjälp av spellportalen kanske använda lite hand och dust och plocka bort några viktiga pjäser för Daughters-spelarna. Men ja, jag tror på en topp 10-placering för Marcus här, om han har spelat armén tidigare. Att prata turneringslistor till Warhammer-turneringar nu för tiden, det kan man inte göra riktigt utan att undgå att prata om Daughters of Cain. Därför så tänkte jag att vi ska titta närmare på 2 Daughters of Cain-listor idag. Jonas Rådemar har redan visat att man utan jättemycket Age of Sigmar-erfarenhet, om man är en duktig figurspelare, så kan man med en kompetent Daughters of Cain-lista vinna 2 stycken större turneringar i Sverige idag. Men hans lista har de redan avhandlat på Krigsluntan, så jag tänkte att vi ska titta på 2 andra idag. De här har jag valt utifrån vilka personer som spelar dem. Jag tänkte att vi skulle börja med Dennis Palmqvist. Han är ju inte spelare med jättemycket Age of Sigmar-erfarenhet, vad jag vet. Han spelade länge i Warhammer Fantasy, var medlem i ETC-laget och visade sig där kompetent att kunna spela starka listor och vinna matcher mot bra motstånd. Nu ska spela Daughters of Cain och Age of Sigmar, så vi får se. Det här blir jättespännande att se. Kan Dennis föra över Warhammer Fantasy-kompetensen till Age of Sigmar? Det har gjorts tidigare, det kommer att göras igen. Jag tror absolut att han kommer att vara med i topp. Dennis spelar med en Hag Queen på Cauldron of Blood. Han spelar med ytterligare 2 små Hag Queens on foot, en Bloodwrack Shrine och Morathi. Sen så har han 30 Sisters of Slaughter, 10 Sisters of Slaughter, 30 Witch Elves och 10 Witch Elves. Och avslutar med en Kinnerai Heartrender-enhet på 5 stycken. Den här listan, som många andra Daughters of Cain-listor, är ju oerhört stark. Självklart så spelar han Templet Hagnar, för det gör alla. Jag tycker att det blir lite enformigt med de här Hagnar-listorna och jag hoppas att Games Workshop kommer att nerfa dem. Så vi får se lite variation på Daughters of Cain-listorna när det gäller vilket tempel det kommer ifrån. Sen så finns det variation på listorna, det kommer vi att se här. Jämför vi med Rådemars 90 Witch Elves så ser det ju annorlunda ut här till exempel. Det är ett bra val att ta med Morathi av Dennis här. Places of Arcane Power, det är perfekt att ha Morathi som ytterligare en karaktär som kan hålla objektiv. Och jag tror också att hon kan vara perfekt att låsa upp andra Daughters of Cain-spelares stora enheter så att ens egna enheter kan komma i position. Därför så tror jag att det här kan vara framgångsrikt. Han har också säkrat upp med lite extra Hag Queens för att få en bra mix av prayers. Han har ytterligare en magiker i Bloodwrack Shrine-karaktären. Så det innebär alltså totalt 3 stycken karaktärer som kan hålla objektiv i Places of Arcane Power. Vilket jag tror kan bli ett avgörande mission här för att skilja agnarna från Daughters of Cain vetet. Den nackdel som man kan se med den här listan är ju att han har ju någon färre Heartrender-enhet än vad de andra Daughters of Cain-spelarna har. Sen så tänker jag mig också att det här med att spela med en mindre stor enhet än till exempel Rådemar förstås kan ha betydelse i vissa sammanhang. Även om man nu har Morathi som istället kan agera stoppblock. Men vi ska ta och titta på en annan Daughters of Cain-spelares lista också. Samuel Jansson, en av de mer meriterade Age of Sigmar-spelarna, en spelare som har deltagit i Six Nations och som visat att han är ytterst kompetent där. Samuel har jag spelat själv mot 2 gånger. En av de bästa generaler som jag har mött. Jag hoppas och tror att han kan nå framgång här. Jag hoppas att han, trots att han spelar Drops of Kane, vilket jag inte alls tycker om som fraktion, jag hoppas att, på ett sätt hoppas jag att Drops of Kane, att det inte blir en vinnare som spelar Drops of Kane, för det skulle vara roligare för metat. Men om det nu blir en Drops of Kane-vinnare, då hoppas jag att det blir Samuel. Han förtjänar att vinna. Han förtjänar en absolut topposition. Kommit på pallplats många gånger, men nu förtjänar att vinna. Jag tycker en intressant skillnad i hans lista kontra de andra DOK-listerna. Samuel spelar då med en Slaughter Queen på Colonel Blood som alla andra. Han spelar med Hag Queen och ytterligare en Hag Queen. Sen spelar han med en Medusa, 10 Witchelves, 10 Witchelves, 30 Witchelves, 30 Sisters of Slaughter, 15 Blood Sisters och 2x5 Heartrenders. Här ser vi ju direkt skillnaderna mellan Samuels lista och Dennis lista till exempel. Samuel har säkrat upp med ytterligare en Hag Queen för att få bra mix av prayers. Han har en Medusa som ju har en avståndsspecialattack som är oerhört effektiv mot stora enheter, vilket ju kan vara användbart mot skelett och witches och annat som springer omkring på spelplanen. Sen så har han ju också valt att spela med Blood Sisters. Det är ett lite ovanligt val om man jämför med de andra väntade topplisterna här, Rådemars och Palmqvist-listor. Blood Sisters, kan man få in Blood Sisters på lätt ställe så är det ju en enhet som har lite mer punch än vad Witch Elves-enheterna har när det gäller Rend och liknande. Jag kan tänka mig att i vissa lägen kan det vara väldigt användbart då. Möter man en Stormcast-spelare som har tankat upp sig och man är i behov av Rend, så då är det ju roligt att ha lite Blood Sisters. Eftersom jag vet att Samuel är en väldigt kompetent general så är jag inte alls orolig över att han kommer att använda den här listan på alldeles rätt sätt. Och det gör att jag skulle vara mycket förvånad om inte Samuel når en topp 3-position. Sen är det ju alltid så att spelar man 57 personer på en turnering så kommer ju förstås små grejer att avgöra. Och så är det ju förstås här också. Men jag tror ändå på Samuel som en vinnare, potentiell vinnare, helt klart. Måste jag välja ut någon lista, någon spelare, så blir det Samuel. Jag tänkte avsluta med att föra fram några tips till de spelare som förhoppningsvis deltar vi i krigsluntan och förhoppningsvis tänker försöka slå de här Daughters of Kane-listorna. Hur vinner man mot Daughters of Kane egentligen? Mycket bra fråga. Få som har gjort det om man möter en toppspelare i alla fall. För det första så tror jag att en sak att utnyttja, det är att om vi bortser från Morathi och några små enheter med Heartrenders som vissa spelar med, så är inte Daughters of Kane en fraktion med flygande figurer. De är on foot. Och i rätt terräng så innebär det här ju oerhört stora fördelar för den som har flygande enheter, vilket ju faktiskt återfinns i många fraktioner idag. Vissa har ju helt flygande fraktioner som Nighthaunt och så. Kan man placera sig rätt så kan man slå till från olika håll och utmanövrera Daughters of Kane om terrängen talar till ens fördel. Och det bygger ju också på hur man har placerat sina trupper. Det är inte bara liksom att man hoppas på bra terräng, utan den terräng som dyker upp kan man ju utnyttja. Här tror jag att en sån spelare som Adam Jansson kan ha oerhört stor fördel med sin Nighthaunt-lista. Han skulle absolut kunna utmana de här Daughters of Kane-spelarna om terrängen är rätt och om man utnyttjar terrängen på rätt sätt. En annan sak att tänka på är att Daughters of Kane med turneringsmått mätt inte en speciellt snabb armé. Absolut. Witchelves kan springa och chargea. Jajamän. De är inte söliga för att vara infanterimodeller. Men jämför vi med motsvarande motparter, andra arméer, så är det faktiskt inte en speciellt snabb armé. Det betyder att det finns andra arméer som snabbare kan ta sig till objektiv, som kan sätta sig i position för en charge och som kan välja sina strider på ett helt annat sätt än Daughters of Kane. En tredje grej att tänka på, det är att med alla dessa stora enheter med 30 modeller, Witch Elves, Sisters of Slaughter och så vidare, så blir det lite klanschigt på spelbordet. det är inte säkert att Doctors of Cain-spelaren kan komma åt och faktiskt slå till med alla de här enheterna på en gång. Det kan bli lite grann att man får skicka fram en enhet åt gången beroende på hur terrängen ser ut. Nu vet ju inte jag hur de kommer att sätta terrängen på luntan. Spelar de med lite terräng så kommer det ge stor fördel till DOK-spelarna. Mycket terräng, då får de det svårt. Men som sagt, kan man utnyttja det här och få dem att springa på varandras fötter lite grann, så har man en stor fördel på Doctors of Cain. En annan sak att tänka på när det gäller Doctors of Cain och Hagnar, det är ju att som många andra Age of Sigmar-arméer så är DOK beroende av att stå innanför en viss bubbla. För att enheterna ska få de här schyssta bonusarna till sina ward saves och andra buffar som de kan få, så behöver de ju stå inom de här hjältarna och framförallt inom Cauldron of Blood. Och det gör ju att kan man vid en battleplan som kräver att man sprider ut sig, så kan Doctors of Cain faktiskt få en del problem. Och det här kan en smart general utnyttja och tvinga Doctors of Cain-spelaren att splitta enheterna, att lämna säkerheten och trygga faunen hos Hag Queenen på Cauldron of Blood. Och kan man göra det, då har man en oerhörd fördel mot den här armén. Sen finns det en grej till. Och det här är ju framförallt kanske för orderarméer som har skytte. Men det är en del andra som kan lyckas med det här också. Om man kan slå ut buff-support-karaktärerna som Hag Queensen. Och framförallt Cauldron of Blood förstås. Men det är lite svårare det. Men i första hand de små Hag Queensen. Kan man slå ut dem? Så att inte Doctors of Cain-spelaren kan buffa sina enheter med en massa prayers. Då är man en bra position. Så har man ett kompetent skytte, har man lite ballistor eller några Chronoth Hunters med bows eller vad det nu är för någonting som man kan prickskjuta ner de här Hag Queensen med, så kan man ha en oerhört stor fördel mot Doctors of Cain. Utan buffarna så är inte Witches lika coola, även om det fortfarande är en bra enhet. Men med de nya reglerna för att beskjuta små infanterikaraktärer och icke-monsterkaraktärer, så att man får minus ett att skjuta på dem, så har det här blivit lite svårare faktiskt. Men det finns ju andra sätt, magi, specialförmågor och så vidare, som man kan plocka ut de här figurerna med på avstånd. Och kan man göra det, då har man en klar fördel mot Doctors of Cain. Så det fick ni några tips. Jag hoppas att alla generaler där ute kan utnyttja de här tipsen och kanske ha ännu bättre idéer på hur man kan spöa Doctors of Cain. Jag hoppas någon gör det, men jag tror inte det tyvärr. Det kommer att bli en Doctors of Cain-lista som står som vinnare här. Om inte Adam får en fantastisk bra position och rätt terräng med sig, då kan han utmana. Tack för mig.